Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och hjärtinnerligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Det är jag som är Marcus.
Och det är jag som är Claes. Det är avsnitt 166. Släpps natten till torsdag den 25 april. Men för ovanlighetens skull spelar vi in redan nu på tisdag den 23.
Ja, nej, det är många rapporter som lyssnarna nu har sett som vi inte har en aning om här.
Ja, jag skrev, varför gör de på detta viset, skriver jag här.
Ja.
Ja. Nej, vi... Mycket rapporter med tillhörande konf-calls kommer redan under onsdagen. Och vi vill ha händerna helt fria för att kunna agera här.
Måste jobba lite också.
Ja, någon gång behöver vi jobba också.
Podden är ju som en liten rolig bisyssla här.
Ja. Och vi behöver förbereda oss för den veritabla lavinen av intressanta bolag som kommer på torsdag och fredag också. Spännande vecka helt enkelt. Så då börjar vi direkt med vad har ni gjort sen senast?
Oj, nej, vi har ju lagt det i båten. Är det något då?
Ja, tycker jag. Då fick Laren rakt på isen då.
Nej, men det har ju inte varit våldsamt varmt.
Nej.
I luften eller i vattnet. 6 grader i vattnet, 6 grader i luften ungefär.
Ja, alltså då behövde du ingen stålskodd köl där i
nej.
Alla fall.
Nej, men nej. Grabben har ju fått upp lite intresse för fiske då. Mm. Så det gäller ju att... livnära den glädjen så att säga. Så vi är ute en del och fiskar. Faktiskt jäkligt härligt. Ja. Även om det har varit lite kallt som sagt.
Men jag såg någon bild på någon gädda där. Ja, den ser väldigt frusen ut när den var uppe i luften.
Ja. De stackars gäddorna där som får slita hårt.
Ja, nej, men så vi är ute och fiskar lite. Svinkallt i lördags dock. Men nej, vi hoppas på bra fiske och lite varmare väder. Mm. Så ska vi nog få upp lite gädda.
Härligt.
Ni då?
Ja, det som sticker ut är ju Masters i golf, tycker jag. Det var kul. Ludvig Åberg, fasen vad duktig han är. Och golf är ju extremt spännande om det är någon man håller på som är liksom med i täten. Så varenda slag kan ju vara avgörande.
Mm. Ja.
Och liksom bli tvåa i major-debuten. Fantastiskt kul. Så att, han kommer vinna många tävlingar, inklusive majors, det är jag säker på. Så att, kul med svensk världstoppen. Heja, heja Ludvig.
Heja.
Det blir ju varför är det så? Det är ju, de andra är ju lika duktiga, men det är ju så mycket roligare när en svensk. Det är konstigt alltså. Då taggar man på.
Man vill ju gärna ha någon och verkligen heja på. Det är ju så.
Nej, jag vet, senast jag riktigt, riktigt tyckte det var kul var då när Deschambeau kom tillbaka efter att han hade skaffat sig sin... Ja, den första säsongen han var riktigt bra med sina lika långa klubbor och den här sinnessjuka driven han höll. Mm. Alltså, han håller väl fortfarande på i och för sig, men då var ju golf riktigt, riktigt roligt. Men nu blir ju golf... Ja, damerna är ju jätteduktiga.
Ja, det blir roligt.
Ja. Jag har ju varit på U16 SM i volleyboll.
Mm-hmm.
Och nej, volleyboll tänker alla här. Det här är min barndomskommun Falköping.
Mm.
Och Bravida var faktiskt tröjsponsor.
Oj,
så inte ett ont ord till om dem i den här podden kan jag säga.
Nej,
direkt här.
Snyggt.
Nej. Eller så håller vi inte det. En rolig händelse i alla fall med poddanknytning var när jag skulle köpa lite godisnappar som boosterbränsle till hemresan då. Mannen som tillsammans med fru hade arbetspasset i den improviserade kiosken i hallen. Han lite trevande frågade om jag möjligen hade en finanspodd.
Okej.
Och jag svarade jakande på det. Varpå han vände sig till sin fru då. Och sa, ja, det här är Claes från den här finanspodden jag alltid lyssnar på. Och då sa hon, på sant västgötsmanér direkt till mig. Jaha, det är alltså ditt fel att vi inte har några pengar.
Det var taskigt.
Den är...
Det kom på en sekund.
Västgötsk snabbhet,
ja,
va?
Ja, så är det. Jag älskar västgötar. Bias där, kan man säga. Macke.
Ja.
Jag sitter lite och funderar på det du sa om US Masters.
Ja.
Tvåa.
Det är inte
jag kommer direkt tänka på några andra. Som om de hade haft tid att hålla på med såna här lustigheter som golf. Garanterat skulle vunnit Masters som de ställde upp. Vilka tror ni det kan vara jag...
Nu är det bara en som kan vinna då. Men vi säger, om de hade ställt upp så att de delat på vinsten.
Jag tror att de hade ändrat på reglerna.
Ja,
det blir särspel i alla fall.
Särspel hade definitivt blivit. Mellan Peter och Håkan på kavaljer då, såklart.
Så är det, så är det. Ja, de kanske bara har en kavaja. Så det hade behövt bli en vinnare där. Nej, för vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaljer AB här idag. Och ja, vi är inne sedan en tid in i ett läge på börsen där makrofaktorerna som ränta, inflation och tyvärr också ny oro i världen och befintlig oro som bara fortsätter. Det styr mycket av börsklimatet, stor påverkan på utvecklingen i enskilda aktier och det är samtidigt tuffa tider i många branscher. Mycket beroende på de här makrofaktorerna och osäkerhet. Och då är det ju extra svårt som småsparare att navigera rätt då när man ska placera sina pengar. Och då vill vi som vanligt påminna om styrkan i att månadsspara. Så att man fördelar ut både över toppar och dalar. Och så jobbar med ett långsiktigt ägande med fokus på bolagens inneboende kvalitet och prestation över tid. Och då på det sättet borde man kunna få till åtminstone en komponent i portföljen. Som har de här inneboende värdena. Och då kan ju ett månadssparande i Cavaliers fond Cavalier Quality Focus möjligen vara intressant här. Den här fonden har över tid gått bra jämfört med sina peers på Morningstar. Och för året ligger den faktiskt i topp i sitt jämförelseindex.
Stark!
När vi spelar in.
Kul!
Och ja, har man inte spanat in den här fonden ännu så tycker vi man ska göra det. Vi gillar ju det fina jobb Peter och Håkan utför och vill ni också ta del av deras tankar och insikter runt ekonomi och marknad och bolagen i fonderna, då kan man testa deras informativa månadsbrev. Det kan man enkelt prenumerera på via cavalier.se. Där kan man också läsa mer om deras övriga kapitalförvaltning och den värdefilosofi som genomsyrar deras förvaltningsarbete. Fonderna, de köper man bland annat på Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor, Cavalier AB. Ja, vi är som vanligt också i detta avsnitt sponsrade av Modular Finance. Det är ett bolag som på riktigt försöker göra värdeinvesterarens vardag så enkelt som möjligt. Bolaget har idag en rad tjänster som riktar sig både till noterade och onoterade bolag samt till alla som investerar i bolag oavsett omfattning. Och de här tjänsterna som vi i podden inte klarar oss utan är ju naturligtvis Börsdata och Holdings samt den ovärderliga hemsidan mfm.se. Den tycker vi ju jättemycket om. Länkar till de här tjänsterna hittar ni i avsnittsbeskrivningen eller vid en snabb sökning på nätet. Och i det här avsnittet då vill vi trycka lite extra på ännu ett fantastiskt tillskott av möjligheter som finns på Börsdata.
Det är ju nyheter.
Det här är ju nyheter ju. Nu kan alla som har Börsdata Pro och Pro Plus enkelt hitta estimat från FactSet, både på analyssidan och i screenern. Vad tycker du om att de har tagit in FactSet-data här, Marcus?
Nej, men det är ju superbra, såklart. Klicka på estimat under fliken analysera, så hittar man de här. Det finns kvartalsprognoser för innevarande år och helårsprognoser för 24, 25, 26 just nu. För alla bolag som följs av analytiker då, som lämnar estimat till FactSet. Vissa mindre bolag har ju inga analytiker, eller det kan vara väldigt få, så det får man ha lite koll på. Not har till exempel ingen som vi kommer att prata om idag. Då. Men det är ju väldigt användbar funktion och det finns ju för massor med bolag. Det var ju nordiska bolag vi kollade. Så att det är väldigt, väldigt bra kanontillskott till Börsdata.
Ja, du var inte heller ledsen här, Ola, när det här infördes. Det var...
Nej, riktigt bra faktiskt. Det är något man... Nej, men alltid bra att veta vad analytikernas... Kan man säga gissningar. Gissningar ligger på.
Ja, så är det. Nej, men har man Börsdata men inte testat Pro än, så är det här ännu en fantastisk anledning att göra det. Och då får man ju också, kan man ju titta närmare på globala bolag också. Så att det här är ju, ja, testa om ni inte gjort det. Så tack säger vi till vår sponsor Modular Finance och deras tjänster Holdings, Börsdata och mfn.se. Ja, innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, aktuellt då.
Så är det. Sen sist då, minus 0,4. Det var mycket mer fram till idag, för det är upp 1,3 när vi gick in och spelade in. Idag. Så återhämtar sig ganska mycket.
Ja, det var Byggmax rökarrapport där som vände hela sentimentet.
Tydligen, upp på den. Vi tänkte inte gå igenom den, men det visar ju liksom någonting där med låga förväntningar är bra.
Ja.
Och så. Även om man har låg leverans så kan det
vara tillräckligt. Munger har rätt som vanligt. Low expectations är det viktigaste.
Ja, han har alltid rätt. Nej, men den stora frågan har ju varit den här upptrappade geopolitiska läget i Mellanöstern. Irans attack på Israel och tvärtom. Så att säga. Det är väldigt svårt att veta hur det här kommer att utvecklas. Det har ju vi ingen aning om. Sen på sikt så brukar krig och geopolitik inte få så stor påverkan Men på kortare sikt så kan det ju såklart påverka ganska mycket. Men oftast är ju störst påverkan i början innan man vet vad som händer.
Mm.
Det såg man ju nu också. När man fick någon sorts... Se vad, liksom, vad som hände i attacken så lugnar börsen ner sig.
Mm.
Så att vi får se. Det är ju fruktansvärt svårt att se någon lösning på stridigheterna i Mellanöstern.
Ja.
Det har ju inte blivit någon sån lösning heller såklart.
Mm. Nej.
Så vi får hoppas att det inte eskalerar totalt här.
Nej, Iran, Israel och sådär. Det är otäckt.
Det är svårt.
Och svårt.
Det är, och inget som vi vet något om. Men det påverkar börsen på kort sikt i alla fall. En hel del. Mm. Så vi får se. När ni hör det här kanske har hänt någonting nytt.
Mm. Ja,
så att säga.
Precis.
Så är det man spelar in någon dag i förväg. Vi pratar här med att stora bolag har gått bättre på börsen. OMXS30 slog i all time high här för inte så jättelänge sedan. Små bolag har ju gått klart sämre. Då är vi fokuserar mest på de medelstora som vi har talat om. Men det finns ju en massa riktigt små där ute också. Väldigt många har kommit till börsen 2020-2021 då. Glödhet, småbolagsmarknad.
Mm.
Riskvilja på topp. Ni kommer ihåg det, det var nya bolag varje dag liksom.
Ja.
Mm.
Generellt sett så blir ju lägre och lägre kvalitet också när det ser ut på det sättet. Mm. Det kan vara bra att ha i åtanke.
Teckna sälj
och kanske inte ens det.
Nej.
På liksom mindre bolag som kommer när det är som hetast så att säga. Om man lyssnar på Buffett, gör tvärtom.
Mm.
Men jag läste en undersökning som Aktiespararna har gjort. Det är därför jag tänkte ta upp. De hade gått igenom 52 emissioner som avslutats under Q1. 52 emissioner är ganska mycket under ett kvartal.
Ja, verkligen. Men det är många som behöver kapital. Helt
ja, uppenbarligen.
Ja.
Men riskerna här var ju inte på topp nu då. Knappt hälften blir fulltecknade.
Oj.
Mm. Så nu är det ju tufft där ute. Och får man inte liksom in pengarna så det är ett par bolag som har gått konkurs faktiskt nu. Mm. Och det kan ju komma
fler. Ja, valde att kasta in handduken direkt.
Ja, här får man inte in pengarna vad man liksom för val. Och vi tycker ju ändå, det är ofta en ganska dålig idé att kasta bra pengar efter dåliga bolag.
Mm.
Har man hamnat i en jättesnegunga, man vill ha in pengar för att överleva, det är oftast inte rätt att göra det. Det är bättre att ta pengarna, ta förlusten, sälj, investera i ett lönsamt bolag istället. Bättre då plåstret.
Mm.
Och så kommer man ihåg det här som läropengar till nästa gång det sker. För det kommer ändå igen.
Ja, precis.
Och vi har ju varit med om samma sak i 99-2000 håsen.
Ja, ja, absolut.
Så allting upprepar sig på börsen.
Ja.
Men man behöver inte göra om samma fel igen.
Nej.
Så dra plåstret, investera i något bolag med bättre förutsättningar. Kasta inte pengar efter bolag med, ja, som inte funkar helt enkelt.
Nej. Och många som har väldigt svårt för det där med att man tror man ska känna igen pengarna i samma bolag. Det behöver man inte alls göra.
Verkligen.
Det är inte säkert att det går heller. Mm. Utan ja, om man tycker att ja, jag har förlorat så mycket redan så jag kan lika gärna förlora. Nej, men vad är det för resonemang?
Ja. Men extremt vanligt.
Är väldigt vanligt.
Mm. Eller jag måste upp till vad jag ska betala.
Ja, jag säljer när break even. Aha. Mm. Men aktien vet inte att du har köpt för det här priset. Det är ingen som bryr sig om det egentligen.
Nej.
Förutom du själv.
Nej. Och det värdet du har nu, det är det värdet du har nu.
Ja.
Men det
och frågan är alltid,
fruktansvärt svårt.
Frågan är alltid, var gör de pengarna bäst nytta från och med nu?
Ja.
Historiken har ju tyvärr inget, och framförallt inte din handelshistorik. Den har ingenting med det där att göra.
Nej, så att dra plåstret om ni har hamnat i den situationen.
Ja.
En annan lite övergripande då. Vi redogjorde i avsnitt 133 för konsultkompaniets årliga undersökning av läget på och temperaturen på IT-konsultmarknaden. Mm. Det var då inför 2023 då.
24.
Inför 23 var 23. I avsnitt 133.
Var det så länge sedan?
Det var så länge sedan.
Okay.
Det var ju då 12:e upplagan sedan starten 2011. Det är ju bra för man får liksom, kan ju jämföra sig av långa trender och sådär. Då var IT-konsulternas syn på omsättningen under 23 då. Klart mer negativ än inför 22. Inför 22 trodde 70% på stigande omsättning. 50% inför 23 då.
Ja.
Så klart mer negativ. Och med fast i hand kan man ju säga att de hade ju rätt då. Det har varit ganska tufft för IT-konsulten under 2023 då. Nu har man ju kommit med den nästa upplaga då inför 2024. Den 13:e upplagan. Den kom ju här men vi missade att ta med den i podden. Man har bytt till internetenkät istället för telefonintervjuer som man sa att det kan påverka jämförbarheten lite grann då. Men förmodligen så inte så farligt då. Och det var ganska rätt. Det var ganska tydliga resultat då. För nu är andelen bolag som trodde på bättre omsättning inför 24-40%.
Okay.
Det vill säga ännu lägre. Men rekordet var att de som trodde på minskad omsättning var uppe i 30% inför 2024. Det var 10% 2023 och 3% 2022. Så man är ju väldigt mycket mer negativ.
Ja.
Och man hade ju ganska rätt angående 23. Vilket gör att man kanske kan ha ganska rätt om 24 också.
Mm.
Det är ju risk för det. Och det ligger ju i linje med vad många har talat om. Att det har ju blivit mycket tuffare i branschen så att säga. Och Q1 var ju ett bra kvartal fortfarande för konsulterna. Så att det blir ju svåra jämförelsetal man går upp mot här. Och sen vek ju marknaden efter där så att säga.
Frågan är när botten är här.
Ja.
Både för konsulterna och aktierna.
Ja, och vad som är inprisat.
Ja, vad som är inprisat.
Så det blir fruktansvärt intressant att se rapportreaktionerna på både Q1 och kanske Q2 då.
Ja.
Och sen hur det går för bolagen så att säga. Mm. För den andra delen är ju här med priserna på konsulttimmarna då, så att säga. Inför 2023 så var andelen som trodde på ökade priser 38%. Det var ganska normalt i ett historiskt perspektiv, men det var 65% under 2022, inför 2022, som trodde på ökade priser. Nu var man nere på 25.
Oj.
Och 35% trodde på lägre priser. Och det är historiskt högt. Det är det högsta man haft under alla år man har gjort undersökningen. Så att man tror på lägre omsättning, sämre priser.
Mm.
Och det är lite jobbigt, för man har ju liksom den här löneinflationen. Lönerna går ju inte ner på samma sätt. Liksom. Så minskar omsättningen, minskar priserna och lönerna går upp, så blir det ju marginalpress. Det
blir mycket intressant att se de där rapporterna nu när de kommer in.
Ja.
Så får man ju såklart ställa dem i relation till börskurser och allt. Men en hel del aktier har ju ändå gått ganska starkt på slutet, tycker jag.
Ja. Och då är frågan om man liksom, men vi ser över det där. Det blir nog bättre sen, eller?
I många bolag tycker jag faktiskt att det känns så, som att marknaden redan är inne och blickar i 2025. Annars är det svårt att få ihop reaktionerna,
ja.
Faktiskt. Mm.
Och då kan det vara bättre igen.
Ja.
Så att, men det blir väldigt intressant med konsultrapporterna.
Ja. Men alltså, den är ju, man älskar ju börsen. Nej, nu är det så jävla deppigt här kortsiktigt. Så vi skiter i det och tittar. Hade det varit liksom, men det är ändå, det är bara lite halvdåligt fram. Det är inte bra. Det går ner på det här. Men nu är det så, då är det så tråkigt, så då bryr vi oss inte ens om det. Utan då tar vi det riktigt långa, den riktigt långa synen här.
Man brukar väl säga,
går inte vinna här alltså.
6-12 månader före brukar börsen ligga ungefär, va? Brukar
och nu känns det 12 månader snarare än 6 skulle jag vilja säga.
Och sen kanske liksom tanken är då att det blir nog inte mycket sämre än som det är nu i vår här. Och bottnar man ur, ja. Men samtidigt är det svårt att liksom ställa relation till någon värdering. För det är väldigt svårt att se hur bra blir 2025 i förhållande till 2024. Det är väldigt långt bort fortfarande. Så att,
och det är väl liksom lite Byggmax idag. Liksom. Är det så här illa, det kan inte gärna bli sämre.
Nej,
typ.
Kallaste april i mannaminne.
Mm.
Alltså kallade den förra året. Nej, men på väldigt, väldigt länge.
Byggmax kanske P30 på innevarande årsvinst. Jag vet inte.
Ja, jättelåg vinst. Ja.
Men den är ju inte heller kanske representerbar för det långa caset. Nej. Men då ska ju marknaden också ta ut den långa intjäningen redan nu.
Mm.
Så att det, ja.
Nej, det är svårt.
Mm.
Vi har ju, som vi talat om tidigare, varit försiktiga med konsulten senaste året. Vi hade ju ett kort inhopp i Softronic. Annars har vi varit väldigt försiktiga. Men vi har ju beslagit lite kring dem på slutet. Haft upp i podden och sådär. Några nya bolag. Men vi avvaktar lite fortfarande. Vi vill se lite grann. Ja, lite vändning och lite också hur börsen tar emot det. Q1-arna är ju snart avbetade. Så snart har man ju tagit de svåraste kompisen då.
Mm.
Så att vi får se. Sånt är inte oviktigt för börsen. När det kan börja se bättre ut igen så att säga.
Nej, precis.
Om vi går på bolag lite grann då. Vi måste ta upp veckans snackis här. Embracer. De har inte varit med många gånger, men de kom ju igår och informerade att man ska dela upp bolaget i tre olika delar. Man ska ha brädspelsbolaget Asmondi och som den stabila delen, och sen två andra bolag inom spelutveckling, förläggarverksamhet och licensrättigheter. Vi har ju fått massa frågor till podden genom åren. Inte så mycket senaste året.
Nej.
Men innan dess var
innan
det väldigt
var
mycket.
Det väldigt mycket.
2018-19 var det väldigt mycket. Ni måste ta upp Embracer, det ser jättebilligt ut och så vidare. Fint bolag med jättelåg värdering.
Ja, och ännu mer sen ska jag säga 2020-2021. Alltså, ja. För då var det ju dataspelshås liksom.
Ja, men då kunde man knappast säga att det var billigt, va? För då hade det börjat... Så att
då var det ju jätteintressant, för köptes ju så mycket bolag.
Ja, då. Nej, men vi har fått genom åren. Men det har vi aldrig gjort.
Nej, och då var det lite... Det är lite för spretigt, lite för svår balansräkning.
Mm.
Var väl svaret.
Mm.
Och man köpte ju extremt många bolag. Jag kommer ihåg någon sån här rapportpresentation när man på morgonen, jag tror de gjorde 10 förvärv samma morgon. Alla blir klara exakt lagom till rapporten var klar.
Ja, det är otroligt.
Det är fantastiskt. Den natten, alltså hon måste ha jobbat.
Jag kommer, känslan när marknaden inte var med på tåget längre. Det var, för de svaga rapporterna liksom på något sätt jämnar man ut med de förvärv man redovisar. Så det blev liksom ändå inga negativa reaktioner på dåliga rapporter.
Ja.
Men när de här förvärven inte längre ledde till kursuppgång, då kände jag att nu är det nog.
Nu är inte marknaden där längre.
Nu finns inte tron där riktigt längre. Och där någonstans började ju också vända ner kursmässigt.
Ja. Och det var ju väldigt länge det här in large we trust. Det var ju det som alla sa.
Ja.
Så det var ju väldigt så kring Lars Wingefors som huvudägare. Mm. Och han är ju en känd samlare. Det finns ju intressant intervju där när han gick runt och kollade på alla serietidningar. Det var ganska häftigt.
Ja.
Nej, men han har ju samlat ihop en massa bolag som han vill äga. Och grundtanken av att bolagen ska vara starkare av att ingå i Embracer i en helhet då. Och så sent som 24 maj förra året då, 2023, så sa han så här: grundteorin är att jag tror att det finns synergier i att behålla Embracer som det. Men det var ju tydligen då, för nu finns det massa skäl till att bryta upp bolagen istället då.
Och det är ingenting han har kommit på nu?
Nej, för han sa ju då att det här är inget skett över natten. Vi har funderat på det här i väldigt många år. Det här är början på ett nytt kapitel. Jag tror vi kan stärka bolagen och vi kan skapa mycket aktieägarvärde över tid. Mm-hmm. I många år har man alltså funderat på att bryta upp de här bolagen som man har köpt under de senaste åren.
Mm. Och,
är det något som skaver lite kring
just det? Man kan inte köpa och sen bara dela upp. Det känns,
säkert inte,
det känns
när man inte... inte när man har försvarat med att det stora värdet finns ju i helheten här.
Ja.
För det har varit alldeles uppenbart att ett och ett är det här har inte varit några höjdar förvärv.
Nej, så här kan man inte säga. Alltså, det är ju något som är fel här.
Ja.
Han sa ju så här väldigt många år, för jag lyssnade på det också. Ja. Så att det var inte bara rakt av fel citat, men han måste ju ha fått lite otur när han tänkte det. Ja. För så kan det ju inte ha varit. Att han länge, många år gått och tänkt på att bryta upp det.
Samlare brukar ju för sig sälja om sina samlingar då och då och börja om.
Ja, så kan
det. Det är ju väldigt vanligt bland samlare. Så att det...
för att
hitta på
något att göra.
Ha något att göra.
Ja. Nej, men man ska komma ihåg att man emitterade en massa nya aktier när man köpte bolagen.
Ja, ja.
Man betalade dels med aktier, dels gjorde man riktade emissioner. Så man har ju spett ut aktieägarna ganska kraftigt som fick vara med på resan. Och så fick man ju också frågan liksom, om de här affärerna. Då sa Lars till det att, ska vi vara ärliga, gjordes affären då med Asmundi under boomåren när det var väldigt god tillgång på kapital.
Mm, jo.
Och där ligger väl sanningen att det gick att göra och marknaden applådera.
Ja.
Framtiden inte applådera längre.
Mm, precis.
Precis som du är inne på. Så
men nu marknaden skickar upp aktien 10%, va?
Ja, det gick upp lite på den här nyheten, men förmodligen var väl inte det här uppdelningen, utan att de har skrivit ett finansieringsavtal på 10,5 miljard för Asmodi.
Tog ner risken då?
Tog ner finansiella risken lite grann. Och det var ju bra.
Ja.
Så att vi får se. Det är liksom, det kanske kan vara jättebra det här, men vi kommer ju få problemet igen att det finns ju ingen historik på de här delarna.
Nej, man byggde ju Embracer genom att köpa mängder med bolag och nu delar man upp det igen.
Ja.
Jag ser inte som uteslutet att vi köper Asmodi bara och frångår alla värderingsprincipler och allting.
Bara för att du gillar spelen.
Ja, bara för jag gillar spelen. Ja.
Men det beror lite på vad värderingen är, det får vi se sen. Det
här kommer sämsta anledningen att köpa något. Alltså.
Ja. Nej, men det här kommer ju ta ett tag. De sa ju själva att det är en process på något år innan man har delat ut alla bolag och fixat så här. Och facit på ticken är ju -76% på 3 år.
På Embracer.
Ja, så den här liksom, produkten har nollränta och heta aktiemarknad, det blev inte det bästa.
Nej.
Får ni säga. Men när röken har lagt sig då, så kan man ju kora vinnaren.
Mm.
Det finns ju ofta en vinnare.
Ja.
Vem tror ni vinnaren här?
Var det han som plockade ur lite grann nyss här ur bolaget?
Ja, så kan det finnas också. Jag har inte kollat insynshandeln. Kärcher de här.
Nej, han som fick köpa tillbaka. Åh, oh, herregud min idag.
Ja, Saber.
Ja.
Jo, nej, men det var inte han jag tänkte på.
Nej.
För att jag tänkte mer på rådgivande banker och juristfirmor.
Ja, de är. Ja.
För de spenderar ju, de tjänar ju storkovan. När man köpte massa bolag fick man göra DD på alla bolagen. Mm. Nu tjänar de ju igen när man ska dela upp de här bolagen så noterar de.
Det är härligt det.
Det är fantastiskt. Så det är ju champagne och klapp i taket på jurist och rådgivande banker.
Ja.
Grattis, så grattis till dem, säger jag. Det var väl sista gången vi tog upp det här, tror jag.
Ja.
Sen, Vi ska göra ett undantag och ta upp Bravida igen då.
Vi sa ju att vi inte skulle göra det.
Nej, jag vet, men jag har skrivit det ändå. Ja. Av en speciell anledning. Vi tog upp den förra podden. Mm. Och vi får alltid mer frågor när något går dåligt än något går bra.
Oh,
så kan vi säga.
Det är så gammalt.
Det är så gammalt. Och det som hänt sen senast är att det dök upp en ljudinspelning från Bravida då, där två chefer uppmanar en anställd att sockra fakturorna då. Ja. Mm. Och när DS skrev om det här så gick kursen ner jättemycket. Över 10% tror jag direkt. Och det liksom, Bravida fick ju fråga om det här. De sa, vi kände till den här inspelningen, men vi hade inte lyft den själva på vår presskonferens, för att det var inte vårt material, sa man. Det är lite märkligt tycker jag, för att, och vi har inte varit nöjda med hanteringen av det här, det kunde man ha nämnt då, då. Men i sak så ändrar det ingenting, för att det var ju samma händelse som man tog upp igen då, så att säga.
Ja, det stora skillnaden var ju att då blev det ju väldigt sannolikt att det var saltade fakturer här.
Ja.
Mm. Så det är ju en stor skillnad, eftersom de på konfkålet sa att om den här är fel.
Jo, så var det.
Medan de faktiskt redan satt på information som sa att jo, det finns nog lite fel här i alla fall. Det kan vi nog anta.
Ja. Och det håller jag med om. Alltså, ur perspektiv vad de sa, så var det ju uppenbart en liten förändring. Men om tittar man på den där rapporten från Ernst & Young, så var det ganska uppenbart redan från början.
Jo,
kändes det som så. Men det blir ju mer det blir ju in your face när du får en transkript från en inspelning liksom, så att säga. Men vi tycker att man borde, och så sa man att man hade tagit den här aktuella avdelningschefen, togs ur tjänst den 6 april.
Mm.
Och det är ju innan man höll presskonferensen. Det tycker jag man skulle ha sagt på den presskonferensen.
Mm.
Och man kunde ha berättat att det finns en inspelning som ja, man kunde ha sagt precis som vi sa nu, som det var på den presskonferensen. Så att, det är dåligt agerat, tycker vi. Ja, sen är ju den stora frågan som vi var inne på. Är det här bara på en aktuell avdelning, eller är det spritt över en massa andra delar? Och med tanke på att det är bara alla anställda som visste något hör av sig. Och Bravida har ju väldigt många anställda, ganska många före detta anställda i en bransch med liksom halvdant rykte.
Mm, med väldigt många kunder.
Ja,
och väldigt många kunder. Men självklart kommer det finnas, det är bara... Det är omöjligt att det inte finns någon som någon gång vet med sig att det är någon tveksamt som har gjort.
Ja.
Nej, men det är liksom, men samtidigt Bravida kommer ju då vara det mest genomlysta bolaget på Stockholmsbörsen om ett halvår.
Ja, det är klart.
Ja. Så
nej, men det kör ju en serie nu, så det kommer ju komma fler saker.
Nej, men det är klart, det pumpar det här så länge det ger klick.
Ja.
Det är självklart. Det är ju det här liksom, drevet går. Ni vet ju hur det brukar vara. Och nu kör man ju på Bravida så länge det går.
Mm.
Och sen går det inte, och då slutar man helt enkelt. Det är väl så det.
Ja, och att börsen är på helspänn märktes ju inte bland annat då, eller det märktes bland annat den 19 april då. För då kom det ut uppgifter om att Enköpings kommun hade brutit ett ramavtal med Bravida. Kursen föll initialt ganska kraftigt. Sen återhämtade sig när man kom fram till att de hade behållit två avtal, och det de bröt var ju för att de tyckte att den personal som Bravida skickade dit inte hade den kompetens som man hade kommit överens om.
Nej, och att man var väldigt nöjd med Bravida i övrigt.
I övrigt, ja, men inte just det här avtalet. För personalen hade inte en kompetens, hade ingenting med överfakturering att göra.
Nej.
Och då gick kursen upp igen då. Men det kommer hända fler såna här saker.
Ja.
Och det vi vill säga nu är kanske, vi är kvar som aktieägare i Bravida.
Ja, vi tycker 5 miljarder i börsvärde i tapp på det här är väl mycket.
Ja, och det här senaste var ju mer av samma.
Ja.
Och inte något nytt.
Mm.
Det kan hända nya saker, då får vi liksom fundera på det.
Det kan, jag tror det kommer hända till och med. Men om ett år är vi ganska förvissade om att det mesta har blåst över här.
Ja.
Så är det väl vi tänker.
Mm. Men det sista vi ville säga var egentligen om eller när då det sker någonting nytt. Skicka inte in en massa mejl och fråga oss hela tiden vad vi tycker om just den här nyheten och nästa nyhet och nästa nyhet, och om vi äger det fortfarande.
Nej.
Är man så osäker ska man ju inte äga det.
Nej.
Nej,
precis.
Man måste göra sin egen analys. Vi säger inte det bara för skojs skull, utan man måste faktiskt vara tillräckligt säker på själv varför man äger det här.
Mm.
Inte bara göra som vi gör.
Nej.
Så att liksom, tänk igenom det en gång till. Vet man inte med sig varför man äger det här, så sälj då och köp någonting lättare.
Ja.
Det var väl det sista vi ville säga.
Ja, det är ju inte en säljrekommendation där du sa.
Nej. Utan, man ska göra sin egen analys och komma fram till.
Gör din egen analys och kom fram till någonting. Och sen kan du väl agera på det. Men fråga inte oss hur ni ska agera.
Hela tiden efter varje nyhet.
Jag brukar, ett tips. Jag brukar köra den här sova gott-regeln.
Mm.
Den brukar jag ta för mig själv ofta som ett tecken på om jag har en, om det jag äger är för det första vettigt, men också att sizen är rimlig.
Ja, är rimlig.
För om du inte riktigt kan sova gott eller om du hela tiden går och tänker på någonting, då är det nog, då är det antingen för stort innehav eller så är själva bolaget fel.
Ja.
Dålig conviction.
Det tycker jag är en bra sån regel man kan ha för sig själv.
Mm. Håll va? Mm.
Sömn.
Så det var det.
Sömnregel.
Sömnregel.
Mm. Ja. Ja, den är vettig. Mm. Var det?
Det var aktuellt.
Det var det. Ja,
snyggt.
Ja, då hoppar vi på bolagen. Och faktiskt också Affärsvärlden. För vi har idag den stora glädjen att återha med oss Affärsvärlden som sponsor i podden.
Härligt.
Vi brukar titta till en analys de gjort och så är det även denna gång. Det är Bredband 2 här som både Marcus och Affärsvärlden har tittat lite närmare på. I podden var bolaget med senaste avsnitt 151 från sen sommaren.
Så är det. Mm. Det var efter Q2 2023. Aktien handlades i 1,33. Vi sa att den var tämligen korrekt värderad. Vi såg en viss margin of safety, men inte riktigt tillräckligt för att vi skulle äga det. Vi sa dock att Q2-rapporten som vi kollade på då var stark och att det båda gått framåt. Men att de behövde få lite fart på tillväxten för att få fart på kursen. Vi tänkte göra lite uppföljning då. Ge våra kommentarer till Affärsvärldens analys av Bredband 2 som de hade i nummer 16 av tidningen. Analysen skrev, som så många andra på Affärsvärlden, av deras mycket produktiva skribent Björn Rudell. Om vi börjar med att Affärsvärlden konstaterar att Bredband 2 hösten 2020 då förvärvade A3, de som heter Altele förut då. Det var ju jätteförvärv. Man fördubblar ju storleken på bolaget då. Ja.
Altele vet ju att jag ägde någon gång.
Okej.
För 5-10 år sedan, 10 år sedan kanske.
Ja, måste vara länge sedan, för på slutet har de ganska taskig lönsamhet.
Ja, men det kanske var 10 år sedan då. Ja. Hade något innehav där, kommer jag ihåg. Mm.
Nej, och de köpte det här, de fördubblade bolagets storlek och nu blir det fokus på att utvinna synergier då, stärka marginalerna. Man slutförde för övrigt i december 2020 då. Året efter minskade rörelsemarginalen med 2,4 procentenheter. Från 8,6 till 6,2, är ganska stort tapp då. Och det blev ju när man tog in en verksamhet med sämre marginaler. Sen för 2023 då, så var det nu 7,6%. Så man tog igen lite mer än hälften av tappet. Det är bra jobbat tycker jag. Och marginalen stärktes varje kvartal under 2023. I Q3 också rörelseresultat 41% upp. Q4 54% upp. Så mycket har gått åt rätt håll tycker jag här. Så bra jobbat. Bredband 2 har ju gått starkt på börsen också. Handlas nu i 1,82 då. Så det är 44% upp på ett års sikt. Så man har fått lite belöning för bra jobb. Så
det var ju nära att köpa. Var
det var inte jättelångt från, var det inte?
Det var liksom, ja.
Så att, vi sa ju ändå att det var på åt ett håll. Och så, ja, så, att, ja. Så det är bra. Sen kan man ju, det är fortfarande minus 29% från all time high då. Mm. Från september 2021 på 2,58 ungefär. Så att det är fortfarande sämre, lägre kurs än vad det har varit. Så att, när vi gick igenom senast då, så sa vi att man behöver få fart på tillväxten. Förvåg på kursen. Och under 23 så blev det gradvis bättre. Man börjar med 0% i Q1, 3% i Q2, 5% i Q3 och 5% i Q4. Så gradvis bättre. Både marginal och omsättning. Som Affärsvärlden anger så köpte man även Stockholms Stadsnät AB för 50 miljoner i december. Då. Det är ett bolag som omsatte 48 miljoner, rörelsemarginal 7,7%. Man betalar price to sales på 1. Man har en egen värdering på 1,2, historiskt 1,4, så att lite under sin egen värdering. För att öka omsättningen med 3%, rimligt att tro därmed på lite bättre omsättningstillväxt nästa år då, än 2023. Och Affärsvärlden påpekar också att man borde kunna liksom få lite bättre marginaler i förvärvet tack vare rationalisering av administration och ekonomifunktioner och sådär. Det är lite därför man köper ofta kundstockar så att säga.
Jag antar det är liksom den stora grejen. Du får in kunder men kan effektivisera support och allt. Då.
Ja, ja, precis så. Och det är det man har gjort med A3 eller Altel, gamla Altel. Mm. Så att hela den här branschen är ju väldigt mycket stor fördelar när man väl har fått in kunder i systemet så att säga. Marginalkostnaden är inte stor för att hantera en kund till med bredband och telefoni. I början av april så sa man att man har över 500 000 kunder för första gången. Man har växt kundbasen med 4 000 kunder netto då, utöver de som kom in via det här förvärvet. Och det är positivt att man växer organiskt igen då, för det var ett tag sedan. Man, när man gick ihop med Altele så höjde man ju en del priser och sånt också, och då fick man ju kundtapp då. Men nu växer man organiskt igen. Det är bra. För 2023 så minskar man antal kunder med 3 300. Men man höjde ju priserna så därför gick omsättningen upp. Jag kollar lite i holdings då. på ägarförändringen som vi brukar sitta och titta lite på. Lite intressant, handeln från Mark Hauschild. Det är svårt uttalat. Hauschild.
Är det en ägare?
Ja, det är en ägare. Mm. Han var huvudägare i A3 nämligen. Mm. Så han kom in i redan två via budet då. Fick 133 miljoner aktier. 13,9% av aktierna i redan två då. Han sålde sen under 2021 40 miljoner aktier, gick ner till 9,7%. Sen gjorde han ingenting under ganska lång tid. Men i slutet av december 2023 så sålde han 14 miljoner aktier och är nu fjärde största ägare med 8,2. Och här kan man spekulera att det kanske är fler aktier till salu. Mm. Skulle kunna bli. Så vi får se om det händer något mer under 2024 ja. På ägarsidan. Affärsvärlden har i analysen en tabell med lite peers till Bredband2. Där ser man då att snittet för PE för de här bolagen enligt Faxet då, för 2024 är 18,3. Det består då av Bredband2 själv, 16,6. Bahnhof 24,3. Telia 18,3. Tele2 16,7. Och Telenor 15,3. Jag förstår ju att Bahnhof är högervärderat, det har vi pratat om. Men Telia är högervärderat. Jag vet inte, jag skulle alla dagar i veckan välja Bredband2 över Telia på motsvarande värdering. Jag förstår inte riktigt de som, hur man resonerar där då.
Nej.
Så att, ja, intressant tycker jag. Mm. Affärsvärden räknar analysen med att omsättningen 2024 ökar med 7,1% och 5% 2025. Det är lite lägre än vad vi har lite högre faktiskt. Dock så har affärsvärden en marginal på 10% 2024 och 10,5% 2025. Det är lite högre än vad vi tror. Så vi kommer landa på ungefär samma vinst per aktie.
Härligt.
Värt notera här, deras definition i affärsvärden alltså är EBITDA. Det är rörelseresultat med återlagda avskrivningar på förvärvsrelaterade tillgångar. Sådana har ju Bredband2 en hel del då. De har börjat kört det ganska ofta, jag har sett i analyserna.
Ja, sett det.
EBITDA som rörelseresultat. Båda analyserna vi landar som sagt på 11 öre per aktie för 2024. Med kurs 1,82, P16,5. För 2025 tror de på 12 öre och P15,2. Vi ligger strax under det. Här har man ju också som sagt ganska mycket avskrivningar och sånt. Så att, ja, man har
bra balansräkning, va?
Man har en bra balansräkning. Man enligt affärsföreningen ändå EV EBITDA 9,9.
Under det var precis då.
Precis under 10.
Riktigt under 10.
Så att, nej, men, och vid analystillfället då, så handlades de med 1,83. Affärsföreningen såg en uppsida på 30% och satte köp då. Och det var trots att den har stigit 30% sedan den satte köp förra gången. Så fortsatt köp på Bredband2. Vi tycker igen att det är ganska rimligt värderat. Mm. För vi har också skruvat upp förväntningarna i och med att det har gått så pass bra. Men vi är ungefär där vi var förra gången.
Hade vi vetat hur bra det hade gått redan för ett år sedan, då kanske...
Ja, då hade vi ju köpt.
Men direktavkastningen brukar också vara väldigt bra här.
Ja, den är bra. Jag har inte skrivit upp den, men den är bra.
Den är bra.
De delar ut bra med pengar. Så att, nej, men vi får se. Men vi skulle vilja ha lite lägre aktiekurs egentligen. För att hitta vår margin of safety. Men de har gjort jättebra, ja. Måste jag säga.
Vet vi varför kursen är på en krona, 1,80 här? Jag vet inte, är det massa emissioner eller vad?
Jag tror det har jättegamla historiska
orsaker. Det stör mig lite nämligen.
Ja.
Jag
brukar säga att det är ingen som tar sig dit för att det gått så bra.
Nej, så en omvänd split vore faktiskt bara för ögat skull. Ja.
Ja. Nej, men jag tror att det är jättelångt tillbaka i tiden som man, det gick jättedåligt och sen har man fått lida för det väldigt lång tid framåt. Mm. Men jag håller med dig, det är ju sällan kvalitetsbolag handlas i enstaka kronor. Ja. Mm. Så att det där kan de ju tänka på, tycker vi.
Spännande.
Men de har gjort det jättebra på slutet.
Nej, men det är fortsatt intressant. Ja. Alltså, det är inte jättedyrt, alltså, det är det inte.
Nej.
Det slog mig nu när jag sitter där, för brukar man ju prata om frimärksbolag. Mm. Det här var ju viktigt på den tiden man handlade börsposter och så här, att det kunde vara svårt med ett begränsat kapital att handla aktier. Det är inte som ungdomar har idag, förspänt. Men idag tänkte jag, ett frimärke, det kostar väl ungefär 100 spänn. Nej, det kanske det på den tiden var ett frimärke kanske 3 kronor eller något.
5,
och idag är det, vad är det? 18, 19, 20 spänn.
18, va?
Räcker det ens?
Ja, 20 spänn säkert för frimärke, vet du. Så att det här är ju en tiondels frimärke.
Och ska posten hålla på som ni gör, det är snart alla frimärksaktier, vet du.
Men det är fortfarande en rimlig nivå. Jag tror nog kanske kunde splitta till 10 så den kostar 20 spänn i alla fall eller något sånt där.
Ja, en omvänd split, ja. Nej, men jag håller med. Det riktigt seriösa, bra bolag brukar inte aktiekurs på enstaka kronor.
Så är det.
Så, men bra gjort av Bredband2, tycker jag.
Mm. Så var det.
Vi håller med analysen i princip. Så bra analys också.
Man kan ju också säga att man kan ju gå in på affärsvärlden och läsa hela analysen
Ja, det finns ju mer än det som vi tog upp.
Där. Och för att kunna göra det då kanske man behöver prenumerera, va? Och det är en unik möjlighet här nu att prova på Affärsvärlden i 3 månader till halva ordinarie priset. Och det här erbjudandet hittar man på afv.se/kvalitetsaktiepodden. Eller så kan man använda rabattkoden kvalitetsaktiepodden på den vanliga köpsidan. Det låter det, va?
Mm.
Tack säger vi till vår sponsor Affärsvärlden. Vi tacks för Dometic här. Det här kylskåpsbolaget som i dagarna kommit med en aningen kylslagen rapport. Ja.
Ja.
Hur tänker du här? Macke var med senast i avsnitt 135, så det är ett tag sedan.
Ja, det är ett bra tag sedan.
Mm.
I 2 februari förra året.
Ja.
De har ju släppt Q4-rapport då. Mm. Den handlade, kursen var då 64 kronor ungefär. Vi sa att den värderades klart lägre än historiska snittet om analytikerna fick rätt på sina prognoser för 23.
Mm.
Men vi var inte så sugna för vi tyckte det var väldigt osäkert och vi räknade med vinstminskningar kommande kvartal. Och sen var vi oroliga för balansräkningen. Så kan man fråga sig hur det sett ut sen dess då? Jo, nej, det har ju blivit ett tufft år. 2023, ingen snack. Organisk tillväxt i Q1 minus 13, Q2 minus 10, Q3 minus 12, Q4 minus 13. Jämna plågor,
ja,
kan man säga.
Och nu jämförs man inte med de bästa kvartalen heller, så det fortsätter vara motigt.
Ja, det har varit jättetufft år. Totala omsättningen var minus 7 då, för man hade några förvärv som påverkade lite positivt då. Men på helåret 23 rörelseresultat minus 12% också. Så ungefär i linje med organisk omsättningsminskning då. Justerat för kostnader i omstruktureringsprogram steg dock vinsten med 16% i Q4. Så här blev marknaden lite glad och fick lite förhoppningar. Kursen steg från botten i oktober 43%. Från 60 kronor till 85,50 innan Q1-rapporten kom ut. Då. Men när Q1 kom ut då, så föll aktien 7% igen. Då. För omsättningen föll organiskt med 12% igen.
Mm.
Och nu jämför du då med det här Q1 när den föll med 13%. Så nu var det inte så tufft komps, så att säga.
Nej. Marknaden har varit lite förlåtande i samband med de andra rapporterna, är min känsla.
Ja, på många andra rapporter.
Ja, alltså ja, de som har varit under året. Så jag var lite förvånad att de blev så deppiga nu.
Ja, men det här var inte en jättebra rapport.
Nej, men det tycker jag. Jag tycker inte de hade varit fantastiska heller. Ja.
Nej, men här blev marknaden lite ledsen i ögat.
Ja, verkligen.
Minus 7% på rapporten då. Man har gjort om sina affärssegment. Det är alltid lite jobbigt, för då tappar man de historiska jämförelserna. Mm. I alla fall lite längre bort då. När vi gick igenom förra gången så sa vi att det var främst affärsområdet Americas som var svagt. Vi sa att vi varnade lite för amerikanska konsumenten. Nu har man gjort om det här, men man har ett område som heter Land Vehicles Americas.
Mm-hmm.
Ja, det är väl EVs och sånt. Men som är på land, de har ju Marine också. Men det här är Land Vehicles. Och den föll med 20% organiskt. Det är ju riktigt svagt.
Mm.
Tappar en femtedel av hela omsättningen då, så att säga. Så utvecklingen med svagt USA fortsätter. Det är samma. Men det som mest överraskande, varför jag tror att aktien föll, var att service and aftermarket tappar 10% i omsättning. Och den hade haft sekventiella förbättringar i 4 kvartal i rad. Det var en minus, men det såg bättre ut hela tiden. Och nu blev det ett brott nedåt då, så att säga. Och det var svagt förra året. Och då skrev man i rapporten att det berodde på mer regn än normalt i mars och tidig påsk. Jag vet inte, känner ni att service eftermarknad borde vara extremt påverkat av väder?
Kan det vara att folk, det här, de har ju prylar som sitter i prylar. Till exempel båtar och så här.
Husvagnar
och grejer. Så när folk ska liksom, nu ska vi damma av husvagnen här och dra igång den inför campingsäsongen. Då upptäcker de att det jävla kylskåpet funkar ju inte.
Ja, det ska.
Och nu har folk skitit i det för det var så jävla pissigt väder. Och...
Men påsk borde... Man åker iväg på påsk.
Påsk var ju tidigt.
Ja, då ska man ju iväg.
Då hade man ju tid och...
Ja, jag vet inte om man inte kan utföra servicearbeten då. Nej, jag vet inte.
Ja, så kan det ju vara i och för sig.
Jag tycker bara det känns lite konstigt just på det segmentet. Klädhandel och sånt brukar ju skylla på väder.
Alltså färre arbetsdagar i kvartalet. Gamla konsultgrejen.
Ja, gissningsvis. Under servicedelen. Jag vet inte, jag tyckte att det känns lite konstigt just på service efter marknaden.
Något krystat.
Det är ju toppen, då kommer det tillbaka på uppsidan så det skriker.
Ja, men det bästa är just den här typen av kommentarer. När man sen jämför på hela första halvåret.
Mm.
Det är då man kommer ju få mycket svar här, för det ska ju då bli något bättre eller så är det fortsatt dåligt väder.
Kylan kan de ju inte kompensera för, men påsken.
Påsken är ju definitivt inte...
Ja, ja, den ska ju ta ut sig.
Det var nog mest kylan jag
tänkte på innan. Vi har ju skojat om det lite grann. Vi är ju inte superförtjusta i folk som klagar på vädret hela tiden.
Nej, Fenix Outdoor har ju tyvärr en, i och för sig, dunjacker. Ja, jag kan ju förstå. Men ändå, de brukar ofta.
Men Dometic har väl en ganska... Alltså, det finns ju på massor med marknader. Det kan ju inte vara dåligt väder överallt.
Det var lite det efter att komma till. Och just service efter marknad i hela världen för att det var regnigt i mars, jag vet inte.
För att det var lite fler regndagar än vanligt i mars. I Malmö.
Ja, i Sverige.
Nu har det ju regnat runt om i världen. Ja, det har varit översvämningar både här och där. Men...
Ja, vi får se. Vi får se om vädret blir bättre då i Q2.
Hoppas på det för Dometic i så fall. Ja.
Tittar vi på resultatet då. 611 miljoner. Det var minus 8 då. Men marginalen var 9,4. Det var faktiskt lite bättre än 9,2 förra året då. Mm. Och här måste jag säga att det är ganska starkt. Jag menar, omsättningen minskar kraftigt organiskt och ändå så blir marginalen lite bättre.
Bra gjort.
Det tycker jag ändå bra gjort. Och då sa man att man har prioriterat lönsamhet över volym då. Och att de har aggressiva konkurrenter med aggressiv prissättning och att de då inte har gått med i priskrig då för att värna marginalen. Och det gäller särskilt den amerikanska marknaden. Här har man tydligen också en liten förändring i konkurrenssituationen på kylningsprodukter på senare tid. För då under pandemin var det många som inte kunde leverera alls. Och då kom det tydligen in kinesiska tillverkare som kunde leverera och tog marknadsandelar. Och de är fortsatt aggressiva och kvar i marknaden så att säga. Det låter ju, vädret kan ju bli bättre snabbt om det vill säga. Men man kommer nog inte bli av med de här aggressiva kinesiska konkurrenterna på kort tid. Så den lät lite jobbigt tyckte jag.
Ja, man får invänta Trump där då.
Ja, och det var faktiskt en fråga. De sa, men om det kommer nu tariffer, och då försökte de vara lite politiska, men de sa att jo, det är väl klart att om kinesiska tillverkare får höga tariffer så är det ju inte dåligt för vår konkurrenskraft så att säga. Så vi får se om det blir så. När vi tog upp dem förra gången då så var det lite oro över balansräkningen har vi sagt. De hade ju då beslutat ta ner om utdelningen från 2,45 till 1,30. 1,3 kronor då. Vi sa att det kanske inte är tillräckligt. Balansräkningen är så pass stretchad. De sa ju att de hade en nettoskuld genom EBITDA på 3. Men tog man med leasing och tilläggsköpskillnad så var det 4 ungefär. I Q1 nu då, mer än ett år senare, så var det 3. Fortfarande. Det är upp från 2,8 vid årsskiftet, men de har 2,5 som mål då. Så det har inte tagit ner skuldsättningsgraden då. Sen är det ju en tuff marknad i och för sig då. Tar man med leasing och tilläggsköpskillningar så är det 3,7. Det är ju rätt högt och lite för högt för oss brukar vi säga. Men ändå höjde man utdelningen till 1,9. Tycker det är lite konstigt att man höjer utdelningen när man har så pass mycket skulder. Ja. Sen är ju här med skulderna igen då. 800 miljoner kronor om året betalar man i räntor. Det är över 30% av rörelseresultatet.
Ja.
Pengar är inte gratis längre. Det kostar på.
Fruktansvärt tråkigt tycker jag det skulle vara att driva en verksamhet där liksom en jättestor del av resultatet bara går till banken.
Ja, nu jobbar vi på er. Fick in pengar. Ja, men nu tar jag dem, säger banken.
Ja, den är inte rolig. Men samtidigt, man har ju kunnat växa på grund av att man har lånat oss. Att visst, men ja, inget kul. Alltså.
Sen vi tog upp det förra gången. De köpte jättemycket bolag 2021.
Ja, det var väl inte bästa tajmingen.
Det var inte bästa tajmingen. Nej. Och nu har de ju inte köpt någonting 2023.
Nej.
Hade varit bättre att göra tvärtom.
Ja, där har du ju ändå Inwido som någon form av...
Ja, de gjorde ju i princip tvärtom.
De gjorde tvärtom. Köpte hösten 2023. Ja. Och väntade när alla sa, men varför gör ni? Varför gör ni inget? Alltså, det är aktiemarknaden. Det känns som att ibland de tvingar fram förvärv.
Ja.
Där vi kanske är lite skyldiga också ibland för att vi...
Ja, lite vårt fel.
Jo, men de tvingar väl lite indirekt genom att det var ju en brace också. När de gör förvärv så blir jätteuppmärksammat och kursen går upp. Mm. Då får ju bli feedback-loopen att det är klart ska jag fler. Liksom.
Ja, och så...
Men det kostar ändå ingen... Alltså de flesta företag, lite större företag, har ju kunnat sätta obligationer som varit helt sinnessjuka. De har inte ens behövt gå till banken. Nej. Det är helt vansinnigt.
Mm, mm. Så att är det klart att kvaliteten på vissa förvärv och prislappen blev lite för hög?
Ja, och det sa vi också. På de alla affärerna med order 2021 så fick man vara prislappen på 1.
Ja.
Men vi sa att vi är nog lite oroliga att man har betalats ganska skapligt på de andra också, fast man inte berättade.
Mm.
För att man köpte när alla andra ville köpa.
Mm. Det minst dåliga är att man bara betalt lite för mycket.
Mm.
Det riktigt dåliga är om det dessutom är inga bra bolag.
Nej.
Men det vet jag inte om det är i alla fall. Men det är ju de värsta förvärven. Dåliga bolag till höga priser.
Och det Iglo har inte gått så bra som de har trott. Så okay. Jag är lite skeptisk till det. Men ja. De andra tror jag är för tidigt. Okay. Och det är ju väldigt tuff marknad liksom, ja, att utvärdera exakt. Helt. Så att ja, man, ja. The jury is out där skulle jag säga på dem.
Ja.
Men som sagt, de har köpt väldigt mycket. Balansräkningen är inte i superskick tycker jag. Men när vi gick igenom den här förra gången då, eller första gången, i september 2022, kurs 51 kronor, då var det ju hårt blankat om ni kommer. 7,3%, jag tror man var på topp 10-listan över blankade aktier.
Mm.
Analytikerna trodde dock då på en vinst per aktie 2022 på 7,20, 6,80 för 2023. PE 7 och 7,5.
Mm.
Och då sa vi så här, någon av de här grupperna har fel.
Ja.
Har analytikerna rätt, ska kursen upp ordentligt. Har blankarna rätt, så ska ju kursen ner.
Ja.
Och nu ett och ett halvt år senare står kursen i 78 kronor då.
Mm.
53% plus, 2,7% blankat. Så här har de ju fått liksom krypa till kors, blankarna, köpa tillbaka aktierna.
Ja.
Det är liksom inte samma.
Men hur gick det med vinsten?
Ja, den blev ju då 5,60 22 och 4,17 23.
Men det räckte ändå
det
för att...
Det är långt under vad analytikerna trodde.
Men det räckte ändå för att...
Så båda fick fel.
Båda fick fel. Båda fick fel,
det är ganska fascinerande. Det var inte det vi tänkte när vi skrev det först. Så att båda fick fel, men kursen gick upp i takt med att liksom börsen i stort har ju gått bra och liksom stora bolag har gått bra. Och så.
Ja, man tittar i framtiden.
Man tittar längre bort. Mm. Men ganska intressant att båda fick fel.
Mm.
De har en vinst på aktier på rundan 12 på 3,98. Aktiekurs 78, P 19,6 nu. Kollade faktiskt, det var innan rapporten då. Och då trodde analytiken på 5,68 för 24, P 13,7. Jag tror de kommer ta ner prognosen en del efter den här rapporten, för den var lite sämre.
Mm.
Vi har 4,50 P17 ungefär. Men det här är ju inte lätt.
Nej.
för rimligtvis kommer ju inte marknaden fort. De har 8 kvartal i rad med minskad organisk tillväxt.
Mm.
Det kommer inte vara för evigt, men när vänder det?
Mm.
Det är inte lätt. Mm. Samtidigt igen då, det här är ju lågkonjunktursvinst. Det är ingen snack om saken.
Nej.
Vissa bolag kan man ju diskutera, men för Dometics, det har inte varit en bra marknad.
Nej.
Och på botten, kursbotten, så brukar ju värderingen vara ganska hög.
Mm.
Och här 19, 17 kanske nästa år. Mm. Jag vet inte.
Men dock hög skuld.
Men hög skuld.
Mm. Hade det varit skuldfritt och P17? Mm.
Ja,
men,
så det är ju absolut något som man har med sig.
Ja.
Och igen, det försvinner ju mycket av i räntekostnader. Går räntan ner och lite uppsida.
I och för sig, det påverkar PE.
Påverkar PE.
Det är ju som vi brukar säga, att PE drabbas ju nu för tiden.
Ja, det gör ju det.
Ja.
Och det är en bra poäng också.
Ja.
Nej, men vi hittar ju inte riktigt den varning och sätter vi vill ha ändå här. Och vi tycker skuldsättningen är fortfarande för hög. Aktien har kommit upp lite grann sen senast. Bolagets utveckling har ju inte gått åt rätt håll på grund av marknaden då. Så att vi fortsätter avvakta. Dometic. Kan vara intressant för den som vill ta ett riktigt långt spel och som tror att det här balansräkningsproblemet är inte så farligt.
Var inte Dometic och Thule väldigt liksom... Det var, de klumpades ihop en del.
Ja.
Fina bolag, men Dometic har alltid haft högre skuldsättning, va?
Ja, jag tycker Thule har gjort det bättre.
Mm.
Och de har inte köpt bolag på det här sättet heller.
Nej, men de har väl haft lite högre värdering än
Dometic? Ja, lite högre värdering. Men lite bättre marginaler, okay. Lite lätt. Där att förstå.
Ja, och så. Men det är väl kopplingen till camping och friluftsliv här som är.
Ja,
det är
den stora.
Men också ganska bra historisk tillväxt båda två, va?
Naturligt att koppla ihop dem. Ja, men Thule är klart bättre. Ja, Thule är mycket bättre marginalträd. Mm. Thule tycker jag är ett bättre bolag än Dometic.
Mm.
Men man förstår ju att man plockar upp dem eftersom det är frilufts båda två. Så att, det var Dometic.
Intressant.
Ja. Ola då, jag tänkte prata lite Elanders då. Det här är ju förpackning och logistik också lite på ofri grund, men med stark ägare. Vet du om något på den här massiva skulden? Var med senast i avsnitt 153.
Nej, det är synd. Det är inte mycket de betar av på den. Alltså det tar tid med den skulden, kan jag säga.
Mm.
Nej, men Elanders start på 2024 här såg ut ungefär som slutet på 2023. Omsättningen sjönk 9%, organiskt också minus 9%.
Mm.
Justerad EBITDA minskade från 217 miljoner till 180 miljoner. Så det var inte så farligt. Men längre ner i resultaträkningen. Ser vi precis här då som de senaste kvartalen att finansnettot äter upp en väldigt stor del av vinsten. Det är lite Dometic här.
Det är lite likt.
Lite likt, fast något värre skulle jag säga.
Jag också.
Finansnettot landade i Q1 på minus 111 miljoner, vilket kan jämföras med minus 77 miljoner samma kvartal föregående år. Och då ska man komma ihåg att under pandemin när pengar var gratis var det 20 miljoner. Mm. Eller 25 miljoner.
Det är skillnad.
Och nu är det 111.
Ja.
Ja. Så det har ju hänt lite. Mm. Men pengar ska inte vara gratis. Det tycker ju inte jag i alla fall. Räntekostnaden är i dagsläget upp ungefär halva rörelseresultatet för det landet som vi kollar liksom över ett år. Det är jobbigt.
Mm. På riktigt.
På riktigt jobbigt. I Q1 säger man att det framförallt var kunder exponerade mot sällanköps- och dagligvaror som gick svagt. Kan man ju förstå. Framåt så räknar landet med att även det andra kvartalet blir utmanande.
Det är klassiskt. Alla pratar om utmanande.
Tufft är ju, det är ju, man vill ju inte säga att man säger utmanande för att ja. Det ska låta. Det är ändå lite på, du vet, jag tar på mig ja. Blåstället och så kör vi va. Men man räknar precis som väldigt många andra bolag man hör att det ska bli bättre under hösten.
Mm.
Och då säger man att det är både från befintliga kunder och nyförvärvade kunder. Man har ju faktiskt gjort lite förvärv trots balansräkningen här.
Mm.
Marknaden reagerade negativt på rapporten här då. Aktien handlades för några veckor sedan stod den i 125 spänn. Nu är den ju under 100 spänn igen.
Fort.
Det går fort i hockey, vill jag på säga.
Ja,
nu ska man komma ihåg, utdelning har dragits här med på 4,50. Men 25 spänn är ju mer än 4,50. Så den har ju tappat mycket mer än utdelningen här.
Mm. Och man fortsätter dela ut pengar också.
Ja, man fortsätter dela ut och man fortsätter förvärva. Så att det är ju en... det är ju någon form av kaxighet här. Som jag hoppas inte straffar sig. Men som sagt, stark huvudägare här. Bennet kan nog pytsa till om det skulle behövas. Man har alltid drivit Elanders med ganska hög skuldsättning. Men just nu så äter det upp oerhört stor del av vinsten då. Alltså det är väldigt svårt att prata om Elanders utan att ta upp nettoskulden som huvudtemat här.
Och det är ju konstigt.
Ja, det är inte
roligt.
Nej. 9 miljarder var nettoskulden vid utgången av Q1. Man har ett börsvärde på 3,5 miljard.
Det är stor skillnad.
Nu är det mycket IFRS här då. I och för sig 4 miljarder. Så 5 miljarder är alltså skillnaden där. Men ändå 4 miljarder är mer än börsvärdet. Nettoskuld genom EBITDA justerat för IFRS är i dagsläget cirka 4,2. Så
utan det måste vara.
Ja, då är det högt. Ja. Justerar man även för engångspost i resultatet så får man ner siffran till 3,2. Men då är det både IFRS och vad man säger engångsposter då. Hur som helst så går det inte att säga annat än att man är rejält skuldsatt då. I
sen kostar ju leasingen också.
Så att ja, säga. Leasingen kostar ju med. Ja.
Nu är det hyror så här, men de går ju an sen upp på dem också. Så att man, även om man bortser från leasing i nettoskuldsperspektivet så dyker det upp i finansnettot.
Ja. Så att det påverkar finansnettot helt klart. Och kollar man i årsredovisningen här som släpptes för ett litet tag sedan så ser man att Elanders genomsnittliga effektiva räntesats var 4,6% under 2023. Upp från 2,9% under 2022. Våran reaktion där, Marcus, när vi satt och kollade var ju att 4,6 är fortfarande inte jättehögt.
Nej.
Om man jämför med många andra.
Ja, en reporänta på 4. Mm. Liksom. Och vi kollar Kitrona för man hade 6 som genomsnitt och sådär så att
och Elanders känns men ganska högt skuldsatt, inte jättestabilt i dagsläget utan tuff marknad. Tänk som att ska de verkligen ha 4,6 i snitträntan?
Nej, det tror jag inte.
Nej, och alltså finansnettot försämras kvartal för kvartal fortfarande. Q1 var minus 111 jämfört mot Q4 som var 90 någonting eller 100. Så det blir liksom hela tiden tuffare och tuffare så att det är mycket möjligt att det är en förskjutning här. Ja. Man kanske har bundit vissa räntor och sen så när man ska binda om så blir det högre och högre. Så en förskjutningseffekt blir det på det här.
Ja. Och det känns som risken för att det blir högre kostnader är ju mycket större än att det går till.
I närtid, ja.
Närtid.
Och om räntan börjar sänkas igen i världen
ja.
Så kommer ju det då successivt slå igenom, men inte direkt.
Nej.
Så... Ja, nej, det finns risk för att att räntan fortsätter stiga för Elanders då räntekostnaderna här under 2024 och man gjorde ju som sagt ett ganska stort förvärv här under hösten.
Överraskade oss ganska mycket.
Ja, Kamak, det brittiska Kamak, ser ut att vara ett riktigt fint bolag kan jag säga. Så man har nog inte köpt, det är bara det här att man hade sån skuld. Mm. Men annars verkar det vara ett fint bolag. Mm. Så jag förstår varför man vill ha det, men som sagt, det var inte det bästa för balansräkningen då, såklart. Och det här tror jag kan bli väldigt bra om när efterfrågan börjar ta fart igen. För de har ju också samma problem som det gamla Landers.
Och här är väl lite grann den här, det är kanske jättebra att köpa något när inte så många andra köper. Mm. Så på det sättet kan man göra jättebra förvärv.
Ja.
Det är väl mer fråga, hade man råd att göra?
Ja. Ja, eller är det någon diskussion med Bennett som säger jag stöttar om det blir problem?
Det är väl, tror väl vi att det finns någon sån.
Alltså, jag känner mig lite konstigt, men visst lånade man till det här?
Ja.
Alltså,
ja.
Det var ingen emission inblandad. Alltså, för någonstans här så är det givna att, som du säger, ja, men det är ett jättefint förvärv. Vi har möjlighet att plocka upp det nu.
Mm.
Ja, men emittera aktier för fan då.
Mm.
Varför ska man låna? Man redan har den här skulden. Mm. Emittera aktier. Vi får ett större värde.
Jag tror ju bara att man hoppas komma över pucken med högre räntor och så blir det lägre räntor och så har man liksom fått in utan att behöva späda ut.
Mm.
Men det blir ju en väldigt hög skuldsättning fram till dess.
Ja, men särskilt om man nu envisas med att fortsätta dela ut här. Det är...
Ja, det är ju också konstigt.
Ja, det är bolse. Jäkla, men de
man
har...
Man borde skippat utdelningen, man borde gjort en emission för det här. Om det nu är ett så fint förvärv som man i det här läget ska... Men... Mm. Vem är jag att berätta någonting för Carl Bennett om hur man bedriver verksamhet?
De har ju också banker. Som såklart så skulle säga att det är klart de går med, annars hade du inte...
Nej.
De säger vi kommer dela ut.
Nej,
vi kommer
många andra skulle ju aldrig gå med på det här.
Nej, det känns... Ja, de har väldigt bra bankkontakter.
Mm.
Och så finns det ju en risk att det blir en oro på marknaden för balansräkningen. Kursen går ner så att när man sen då kanske vill göra en emission så blir det på en jättelåg kurs istället.
Ja. Nu i inledningen 2024 gjorde man ytterligare ett förvärv. Så de här två ihop är ju liksom 11-12% ökar de omsättningen med här.
Mm.
Det är ju för sig storlekar som vi gillar på förvärv.
Ja, ja, jättebra. Nej, men alltså hade det här varit ett lågt skuldsatt bolag, då hade man ju bara grymt bra liksom. Ja, nej, men 2024, ja, det känns väl fullt rimligt som Elander säger. Det blir utmanande i, jag säger tufft då, istället i Q2. Och sen så blir det förbättring under hösten. Det är ju lite lättare jämförelsetal och man får väl hoppas på någon form av konjunkturvändning då. Jag tycker det är svårt här med vinst per aktie för helåret. Jag gissar någonstans mellan 8 och 9, men det är ju väldigt beroende av räntorna.
Mm.
För drar ränta, alltså om Elanders nu snittränta kanske går upp mot 5-6%, då ligger jag nog fel.
Det känns ju absolut inte omöjligt.
Ja. Men säg mellan 8 och 9, jag är P11-12 någonting och liksom på dagens kursnivå en lite under 100 spänn. Ja, nej, men alltså, långsiktigt så tror jag faktiskt det här är ett ganska bra köpläge, men man måste liksom ha räntorna med sig lite här, i alla fall på kort sikt.
Ja, och inte få en nedgång där man späder ut med en emission sen, för då vet man inte riktigt vad.
Nej, precis.
Långsiktigt.
Nej, vi landar i än mer än Dometic här, att Landers är ett räntespel för oss i dagsläget.
Mm.
Så vill man ha ett bra räntespel så tycker jag man kan, om man tror räntorna ska ner.
Ja, nej, då är det ju
för då har du en bra hävstång i det här bolaget. För det kommer synas på sista raden. Men vi gillar liksom inte riktigt det här med bolag som är allt för beroende av omvärldsfaktorer de inte kan påverka. Och räntor är tyvärr en omvärldsfaktor som man inte kan påverka.
Nej, man vet ju inte hur den blir i alla fall. Sen kan man ju liksom göra sig mer eller mindre beroende av den.
Ja, och i Landers fall så är det oerhört väsentligt för vinst per aktie hur räntan utvecklas framåt. Så vi passar och vi får se. Jag tycker det är många fina grejer med Landers. Det är egentligen den här skulden som är den riktigt jobbiga, men också allt för jobbig.
Den så där överskuggar det mesta.
Ja.
Mm.
Så är det.
Det var Elanders.
Mm. Det äger inga aktier.
Nej.
Nej.
Det gjorde du inte i Dometic heller, om vi inte sa det.
Nej.
Och jag vet inte om vi tog upp det på Bredband 2 heller, så vi går hela vägen tillbaka.
Ja, det gjorde vi inte där heller.
Nej.
Nu då så har du blivit dags att välkomna vår sponsor Nordnet till podden. Och där har vi aktier i depån ju.
Ja, just det.
Just det. Fler än hälften av alla kvinnor i Sverige saknar idag ekonomisk möjlighet att förändra sin livssituation. Och allt färre kvinnor uppger att de har ett eget sparande. Bland män däremot, där ökar sparandet.
Mm-hmm.
Det här visar en ny undersökning som Nordnet har låtit göra då. Och så här kan vi inte ha det. Sparande är lika viktigt för alla. Och det är ju en av anledningarna att vi gillar Nordnet så mycket. Det är ju att man jobbar med såna här saker. Man försöker åstadkomma förändring i samhället också. Och så därför förra året grundade Nordnet ett nätverk för alla kvinnor som tycker att sparande och investeringar är viktigt och roligt. I nätverket som heter Nordnet Female Network får alla medlemmar inspiration, tips och massor av kunskap på vägen mot ekonomisk självständighet. Det är för alla kvinnor och det är helt gratis. Och så här är det ju att majoriteten av våra lyssnare är ju män. Mm. Vi var inne på det i senaste avsnittet och jag tror inte det har hunnit ändras sen dess.
Nej. Kanske lite.
Kanske lite, kanske lite. Och vi vet ju vilka vissa av de här männen är. Och i alla fall de har kvinnor i sin närhet. Mm. Vet vi också då, va? Det kan vara mammor, systrar, flickvänner, kompisar. Ja, allt möjligt, va?
Fruar, och, gifter man sig inte nu för din klass?
Det kan man ju göra.
Nej.
Partners borde jag ha sagt här.
Partners.
Ja, för att vara lite mer. De kan man ju prata med de här sakerna om då, va? Och ja, tipsa dem om Female Network. Kostar inte en krona. Och man kommer få massor med inspiration och finna möjlighet att utveckla sitt sparande. Och de flesta kvinnor som lyssnar på oss, de har säkert redan koll på det initiativet. Men om man inte har det så spana in nordnet.se/female-network. Tillsammans minskar vi gapet mellan mäns och kvinnors sparande.
Och så får man säga till alla vänner och sånt också.
Ja, alla. Och medlem blir man alltså på nordnet.se/female-network i ett ord. Tack! Säger vi till vår sponsor Nordnet.
Och det är ju helt allvarligt att just det här kom igång. Grejen är ju en jättebra. För att det finns ingenting som är viktigare egentligen än att du kommer igång. För de som inte har kört. Så att
Vi har ju en numera nära vän som vi har blivit som är i vårt nätverk tack vare podden. Som är ett sånt lysande exempel när man kommer ur en ganska tuff situation. När man är den som känner lite mindre i relationen och det blir en omvändning i livet och man sparar, för det är ändå så tufft, så varför kan jag också börja spara lite grann, och med åren så får man en helt annan ekonomisk förutsättning.
Man vill göra sig
inte kanske helt oberoende, men man vill ha marginaler i sitt liv så man får makt över sin eget liv och sin egen ekonomi, och
precis,
många kan göra det.
Ja.
Det handlar om viktigt. Man behöver komma igång.
Man behöver komma igång. Det var dit jag ville komma och ta det steget. Det var Nordnet det. Det har blivit dags för Inwido. Det här är ju ett fint bolag som vi gillar. Vi tog senast upp dem ganska nyss efter deras Q4-rapport. Och idag kom Q1-rapporten för 24 då. Hur går det Inwido, Ola? Det var alltså 161, så det var ganska nyss vi hade med Inwido.
Det var efter Q4 då, ja. Men lite snabbt kan man väl säga att rapporten kom in ungefär som vi gissat på omsättning, men klart svagare på resultatet. Det är väl en sammanfattning.
Ja, då tackar vi. Nej.
Och det är lite intressant, för vi sa ju tidigare att de har ju slagit oss väldigt många gånger i rad. Innan.
Vi var väl lite rädda för den här, ska villigt erkänna också. Inwidos omsättning sjönk med 14% i Q1. Jämfört med samma kvartal föregående år. Organisk minskning minus 21.
Mm.
Så det här är ju...
Nu är det jobbigt.
Det är ju tufft på riktigt.
Mm. Ja, det är som Dometic. Försvinner en femtedel.
Ja.
I deras ena område.
Minus 21 organiskt var exakt samma organiska utveckling som i Q4. Så det är där de är just nu.
Ja.
Skandinavien fortsatte utvecklas väldigt svagt med försäljningsminskning med 24%. Här nämner man nybyggnation.
Där händer inte mycket.
Nej. Östeuropa, Finland, Polen ingår i det. 43% ner.
De har väl hållit emot lite innan?
Nej, inte i Q4 var det minus 34. Okay, men däremot marginalen i Q4 var helt okej. Men den slog igenom här nu.
Mm. Det var konstigt, för Q3 och Q4 har för mig var jättebra marginal i Östeuropa.
Okej, i alla fall. Ja,
ja, men nu...
Nu. På den positiva sidan då, e-commerce, där man har samlat liksom e-handeln inom Inwido i Tyskland, Danmark, olika länder då, har man samlat i e-commerce, steg 8%. Så att det visar väl lite att den här att konsumentnära produkter kanske börjar vända lite.
Det måste ju kompsen vara ganska... har blivit klart lättare också.
Ja, exakt. Medan nybyggnation och sånt går fortsatt svagt då.
Riktigt svagt.
Västeuropa ökade med 90%. Men då är det förvärv här. Man köpte ju det här Siddy. Och det påverkar då organiskt var omsättningen minus en.
Ändå bättre.
Ja, så man kan säga fortsatt så att Västeuropa, UK här mycket och Irland går... Nej, men det går ganska stabilt faktiskt för dem. Men Skandinavien och Finland framförallt tror vi går riktigt dåligt.
För det. Ja, för man nämnde ny byggnation både i Sverige och Finland. Mm. Att det är riktigt. Ja, för man sa att Finland var byggnationen ner på 1940-talets nivåer.
Ja, det är riktig lågkonjunktur nu. Ja. Det får man ju säga.
Ja, särskilt inom bygg.
Ja.
Om 5 år, Claes, kan du inte säga att men vi har ju inte haft någon lågkonjunktur på jättelänge. Jo, nu har vi här, Claes, något vi ändå kan säga. Jo, där hade vi.
Mm.
Q1 2024, det var ingen högkonjunktur.
Nej.
I alla fall för Inwido.
Nej, det är ju det här som är så jobbigt att... Det verkar branschspecifika konjunkturer numera som gäller.
Och geografiskt.
Ja, och geografiska konjunkturer. Det är jätte...
Fattar hur krångligt det kommer vara om 5-6 år när jag skulle sitta och titta tillbaka. Ja, men
vad var snittkonjunkturen där?
Nej, men det var ju bara i Skandinavien. Ja, UK gick ju jättebra.
Det kan bli jättejobbigt.
Mm. Orderingången minus 9% då, organiskt. Ökade 1% då, men det var ju förvärv också där. EBIT halverades. Jag sa ju det att vi låg fel på resultat.
Yeah.
Från 160 miljoner till cirka 80 då, om man justerar för lite jämförelsestörande poster. Och här var det ju det här lönsamhetstappet i Östeuropa nu som faktiskt gjorde mycket. Men Skandinavien tappade ju marginal också. Vinst per aktie rasade från 1,90 till 0,37. Finansnettot nästan minus 30 miljoner i Q1 då. Så även för ett bolag som inte är så skuldsatt, man har ju nettoskuld i EBITDA här på 1,4, så påverkar det ju.
Mm. Ja.
Säsongsvariationen.
Det blir väl säkert också, det här är ju det minsta kvartalet för dem.
Ja.
Då blir ju räntekostnaden en större del av totalen.
Precis. Och säsongsvariationen tänkte jag komma in på här nu.
Ja, okay, sorry.
Nej, det gör ingenting. Nej, men alltså Q1 är det svagaste kvartalet. Mm. Det minsta kvartalet. Och före pandemin så var det mycket större skillnad i lönsamhet mellan Q1 och de övriga kvartalen.
Ja.
Men sen så blev den lite mindre, den skillnaden, 2021, 22, 23. Men nu liksom tillbaka igen, att Inwido har även flaggat lite för det här. Mm. De pratade om det här i Q4, va?
Ja,
precis.
De har väl sagt det att de hade ju så stor orderbok då, så att de hade massa att göra i Q1 ändå.
Förra året?
Ja, även under pandemin också.
Ja, precis.
Att under flera år där så var orderboken så himla stor, så att man kunde liksom beta av den i Q1 när man inte får in så mycket nytt.
Mm. Så vi hade en lägre marginal här än vad man hade förra året.
Ja.
Klart lägre, men inte riktigt så här mycket lägre. Nu är man ju tillbaka ungefär på den marginalen man hade i Q1 före pandemin, nästan. Så att förmodligen är det som Inwido har försökt flagga lite för, att det kanske är ett sånt här säsongsmönster vi får se nu igen då. Vi sa efter Q4 här att vi gissade på 10,80 i vinst per aktie för 2024. Efter dagens rapport är jag lite tveksam faktiskt.
Ja, vi fick ju ta ner Q1.
Jag är faktiskt tveksam om de överhuvudtaget når 10 kronor. Jag gissar på 9,50 för helåret. Då har jag ändå vettig lönsamhet de övriga 3 kvartalen. På 135 kronor i kurs som den stod här innan vi gick in. P lite drygt 14. Kollar man börsdata här då, så har Inwido värderats till P11-12 historiskt om man kollar. Det tycker jag i och för sig är lite snålt. Man var lite mer skuldsatt förr i tiden också, och jag tycker nog...
Vi tycker man har gjort ganska mycket rätt också, så det har vi sagt, det är snålt.
Ja, det är lite snålt. Bolaget har i och för sig bara vuxit då med 6% per år i snitt de sista 10 åren, men med förbättrad lönsamhet, vinst per aktie har ökat mer.
Ja.
Jag gissar nog att framåt så kan man nog öka omsättningen med knappa 10%, säg 7-8 någonting. 8.
Och en joker med förvärv då sen.
Ja, men inklusive förvärv då.
Ja, inklusive.
Ja. Och deras den här långa målet gav väl 11, tror jag.
Ja, jag tror det.
Men jag vet inte, jag säger 8.
Jag såg att de höll kvar det, men det är ju 20-30 mål, 20-30, så det kan man ju gott hålla kvar ganska länge.
Ja, men jag tänker på deras 20-30 mål som att de säger ungefär vi ska växa med 10% per år. I alltså man kunde ha haft en 10% årlig tillväxt är vårat mål. Jag tror på 8. Det är en mittemellan det historiska.
Ja, det behöver.
Och målet.
Ja. Ja, men då tycker jag P13-14 är mer rimligt än 11-12 som det har haft historiskt. Nu var det ju P14 här, så det är liksom Inwido känns faktiskt hyggligt rätt värderat i dagsläget. En argumentation man kan ha här är ju att 2024 inte är annat än en lågkonjunktursvinst.
Ja. Och det, har vi talat
och det tycker jag är det bästa argumentet för att säga att ja, men Inwido, det här är ju en lågkonjunktursvinst. Mm. Kan inte ha P14 då? Rätt värderat säger du, ja men det kommer ju bli bättre sen. Jo visst, men om man kollar 2025, kanske gissa på 12 kronor i vinst per aktie. Och sätter du P13,5 på det mitt emellan 13 och 14, och då har du 160, och då är det 20% dit. Men det är också en lång tid dit.
Mm.
Så jag tycker väl det känns ganska fair nu ändå, måste jag säga. Ja, vi har inte pratat om Inwido på ett tag. Vi sålde våra aktier för någon månad sedan här, eller ganska exakt en månad sedan. Vi kollade upp det här idag, 20-21 tror jag va?
Ja.
Mars, för ungefär 143-145 spänn va?
Någonstans där. Det kom någon sorts rek där här framme också.
Ja, och vi har inte köpt tillbaka dem än.
Jag tror den fortsatte upp till 150 eller någonting sånt, så det var inte någon...
Nej, vi toppade, det var inte på toppen, men vi har sålt Inwido för någon månad sedan här. Vi har inte köpt tillbaks. Vad som skulle kunna förbättra kalkylen här är ju ett förvärv.
Rätt.
Definitivt, för det har inte jag med här i mina prognoser. Vi brukar inte ta med eftersom man inte vet när de kommer, helt enkelt.
Men vi brukar nämna att det här är en väldigt fragmenterad bransch. Det finns massor med mindre spelare där ute på olika marknader.
Och Inwido har pratat om förvärv, så att det kommer säkert. Frågan är när. Man har finansiella möjligheter att göra det. Köpa något för 10% som höjer omsättning 10% med bra lönsamhet. Ja, då är det en annan kalkyl. Ja.
Nu är ny vd, så han måste väl bli lite varm i kläderna innan han börjar köpa kanske.
Han hade jobbat 10 dagar, ja. Sa du. Eller? Ja. Ja. Nej, men så att jag tycker Inwido känns hyggligt fair här nu. Utdelning 6,50. Det är 4,8% direktavkastning.
Yep.
Så det är inte dåligt. Bra buy and hold har vi sagt länge. Finns med i flera buy and hold. Men som sagt, vi äger inga aktier i dagsläget. Får vänta lite och se här.
Mm.
Hyggligt rätt värderat enligt oss.
Yep. De sa på konfkåret att de hade ju en pipeline. Men att de ville inte köpa... De fick en fråga om de inte skulle köpa upp de här konkurrenterna i Storbritannien som hade gått i konken. Mm. Då sa de väl att de ville inte köpa turnarounds. De ville köpa bra bolag. Det tycker vi ändå är ganska bra.
Ja. Och gärna billigt också, tycker vi. Ännu bättre.
Ja, det hade vi tyckt var bra. Men de sa också att de här bästa bolagen blir ju inte superbilliga ändå. Så, för de vet om sitt värde, så att säga.
Mm.
Men vi får se. Något kan de väl hitta.
Bra bolag till rimligt pris.
Ja, så är det. Rimligt pris.
Ja.
Fair price.
Ja. Ja, men det var Inwido.
Det var Inwido.
Mm. Jag tror på en mycket bättre Q2 också, ska jag säga. Inte kanske jämfört med föregående också, men framförallt den här säsongs. Så att man inte nu lägger... Man måste verkligen komma ihåg säsongsmönstret här.
Ja, vi tror att säsongsmönstret är tillbaka.
Ja, det är mycket starkare än vad det har varit sista åren, tror jag. Så att jag tror Q2 blir väldigt mycket bättre än Q1. Så tänk på det, kolla historiken och säsongsmönstret i Inwido.
Yep. Nej, och jag har kvar i pensionssparet en sväng för att det riktigt långa caset har inte ändrats.
Nej, kommer faktiskt inte ihåg. Jag vet inte om jag har det, men möjligt. Ja, just, ska vi ta den frågan eller tar vi det sen?
Ska vi ta med den idag?
Den är ju bra. Nej, men jag tänkte, kan vi inte ta det?
Ja,
det kan
vi. Vi tar nu, eller?
Ja, jag tycker det. För grejen är den att ofta får vi frågan, varför säger ni att ni gör en sak i firman?
Mm.
Alltså det är vårat investeringsbolag här. Men sen säger ni, men i vårat pensionsspar så har vi kvar alla aktier. Mm. Och hur kan man ha olika strategier och vad är liksom logiken med det? Och den får vi ganska ofta.
Ja, jag tycker det är en väldigt bra fråga. Ja, hur fan tänker vi där, Ola? Det ska du få berätta för
mig. Ja, det ska jag. Nej, men så här är det. Pensionsspar ser vi som väldigt långsiktigt.
Yep.
Och vad vi gör där är att ha betydligt fler bolag skulle jag säga än vad vi har i vårt företag.
Marcus har vi nästan alla som
finns. Nej, men jag måste bara säga, jag har faktiskt rensat ganska mycket.
Okej.
Jag tror jag 30-35 nu från vart 50-55 någonting.
Ja, då börjar nog jag vara med och slåss där.
Nej, men så att där har vi fler bolag och mer av buy and hold strategi. Jag tror alla vi har kört en mer kvalitetsbolag, köp och behåll och inte sälj så mycket när vi tycker något blir lite för dyrt eller om vi tror på ett svagt kvartal. Utan mer bara jobba långsiktigt på det sättet.
Ja, precis så.
Då kanske någon säger, ja men hur har ni inte tid att köpa och sälja där? Eller hur?
Berättigad fråga.
Vad sa du?
Det är en berättigad fråga.
Den är definitivt berättigad, men där har vi säger att vi jobbar i vårt bolag, investeringsbolaget. Ja. Det andra är ett spar som vi inte är så aktiva i, helt enkelt.
Nej, och bolaget går alltid först.
Ja, precis.
Så... Mm. Ja, det blir så av sig självt.
Ja. Så att vi...
och sen är inte alltid man kortsiktigt och rätt i tajmingen. Så att det har ju hänt att massa bolag springer iväg. Så att då kan det vara sådana som man vill sitta på i ett pensionsspar som man tror på det på riktigt lång sikt.
Så. Ja, och väldigt massa depåer. Och sen så, vi jobbar i företaget först och främst. Det är där vi handlar. Och det andra... Nej, det blir för mycket att hålla på med allt. Så där har vi helt enkelt sagt att där har vi en buy and hold-strategi. Köp och behåll. Och det är den... Vi lyfter fram också just i den här årliga buy and hold-portföljen som ett väldigt bra sätt att långsiktigt spara i aktier och framförallt om man inte är så aktiv och vi är inte så aktiva i våra pensionsspar.
Nej, sen ska jag säga, det är klart att det säljs innehav där också, särskilt om det händer någonting negativt eller bolaget inte levererar, men just den här typen av Invido-situationer där man tycker att det är lite rätt värderat, lite tuffare närtid, det är en annan sak.
Ja. Precis.
Det här har inte liksom hänt någonting som bolaget har gjort fel. Man har inte liksom gjort dåliga förvärv eller hittat på något dumt eller liksom fått något jättestarkt emot sig. Då finns det ingen anledning att ändra ett buy and hold-spar.
Nej. Så. Sen har vi över tid överträffat i avkastning i bolaget som en mer aktiv strategi. Annars hade vi inte haft den aktiva strategin skulle jag säga.
Nej, det hade varit konstigt.
Ja, så det finns ju en anledning att vi sitter här och jobbar dag ut och dag in med det här. Men det blir inte på något sätt dåligt i pensionsspar utan det blir kanske de här 10-15%.
Det har ju hänt någon gång. Jag har verkligen gått in och när jag det är en dumt att ta. Men det är klart att vi hittar bolag vi tycker att det är kraftigt. Nu har det sprungit iväg på ett sätt som inte alls är rimligt här. Och så går jag in och säger jag får sälja av det i pensionen. Och så inser jag, men då kommer jag ju inte köpa tillbaka det igen.
Nej.
Det här är ju liksom på det är på jättelång sikt och jag har det är 4%.
Mm.
Kanske 3.
Ja.
Och så går jag därifrån igen. Så får det ligga där. Och jag är inte den minsta ledsen när bolaget faller ner sen. För jag tänker att det kommer.
BTS till exempel.
Får jag mina utdelningar. Och, ja, BTS är kvar.
BTS sålde jag och har aldrig köpt tillbaka igen.
Nej, du sålde. Ja.
Men det, jag tror...
Ja, det var ju bra.
Nej. Den är upp mycket sen jag sålde.
Okay.
Eller mycket, men den är upp. Så att, nej, det är olika filosofier. Men det passar vad man har för möjlighet... Tid att vara aktiv passar den strategin mycket bättre i ett pensionsspar. Den aktiva strategin är ju något man måste jobba med dagligen, tycker vi.
Och då skulle vi sitta med det utanför jobbet. Och ni gör ju inte annat än att jobba utanför jobbet ändå. Och vi tränar volleyboll och fotboll och har ett liv.
Ja, så att det får vara.
Så är det.
Och vi tycker att den långsiktiga buy and hold-strategin i lönsamma kvalitetsbolag är bra för den som inte har lika mycket tid över tid.
Och vi tror den slår börsen.
Ja.
Och vi skulle inte hålla på att prata om vad vi gör i våra pensionsportföljer om inte vi tolkar lagstiftningen så som att vi är tvungna att göra det.
Att vi måste nämna berätta om vi äger en aktie. Ja.
Vi och då ska vi ju säga, har vi en i firman så brukar vi säga det, då kanske vi inte kommer ihåg att nämna att vi har en privat också.
Nej, då dubblar vi inte.
Nej, precis. Bra! Så var det.
Det var Invido.
Det
kom det, på Invido. Det var ju helt oväntat.
Ja.
Nej, men vi har fått in en fråga massa gånger. Vi fick den ganska nyligen igen. Det var därför
vi kommer säkert ta den om ett år igen.
Så är det.
Okej.
Dags för sista bolaget då. Som jag har i min pensionsportfölj faktiskt. Det har nämligen blivit dags för Note. Det här är Sveriges finaste kontraktstillverkare som fått märka av ett minskat förtroende på marknaden senaste tiden. Kan det vända här? Har kunderna äntligen börjat tömma lagren här och börjat köpa igen eller vad händer? 160 och det är Marcus va?
Ja. Efter Q4. Aktien handlade stod 144. Det var en väldigt stark kursreaktion. Positiv på den rapporten. Kom ihåg. Vi sa dock att vi var lite oroade över att man tappade så mycket marginal i Q4. från året innan då. Och hänvisar ju bland annat till överkapacitet i fabriker och svag marknad. Det lät inte så kul. Note höll då kvar prognosen för 2024. Vi sa att vi inte riktigt trodde på prognosen. Låg lite lägre. Vi sa att aktien värderas lägre än historiskt. Och vi såg en bra margin of safety om man nådde den här prognosen. Men det vågade inte vi betta på. Så vi stod avvaktande just då. Då kan man fråga sig hur såg det ut i Q1. Jo, men om man börjar med omsättningen då. Kom in på 1055 miljoner. Det var i princip oförändrat mot förra året. Minus 4% organiskt. Det var också väldigt nära botten på intervallet som man hade talat om tidigare då i prognosen. Men det var ganska spot om var vi låg faktiskt. Får vi säga. Här sa Not, det svagare konjunkturläget som påverkade vår efterfrågan under andra halvåret 2023 har fortsatt haft effekt på kundernas aggregerade efterfrågan i Q1 då. Så det är lite samma sak som i slutet på förra året. Det syns ju också i orderboken, minus 18% från förra året. Det är också en effekt av att kunna lägga kortare order, det har man ju pratat om länge då. När den här komponentbristen var så la man ju väldigt långa order. Jag tror man nämnde att under Q1 2023 var det vanligt med 9-12 månader långa order. Och nu så sa vd Johannes Lindvidestam att det var vanligt med 1-4 veckor.
Oj.
Det är rätt stor skillnad.
Shit, ja.
Så att, men man kan också notera att orderboken var minus 25 i Q4 och minus 18 nu då. Så lite sekventiellt bättre ändå från Q4. Rörelseresultat 91 miljoner. Marginal 8,6%, 8,8 om man justerar för valuta. Det är ju väldigt mycket ner från 10,7 förra året, men det är faktiskt högre än 8,5 i Q4.
Mm.
Så igen en sekventiell förbättring då från Q4.
Q1 brukar inte vara alltså på något sätt säsongsmässigt starkare.
Nej,
än utan
inte en Q4.
Nej.
Så att både på orderingång och marginal faktiskt lite bättre än Q4. Så det var bra. Sen sa man också att man ser det som positivt att man har stärkt marginalen från Q4, men att man har mycket högre ambitioner angående marginalen än så. Man sa också att tillväxt ger lönsamhet och när volymerna från kunderna ökar igen så kommer det ge effekt i stärkt lönsamhet. Ganska starka, han har ju pratat om det tidigare med att 15% av ökad omsättning ska falla ner till resultat i påverkan lönsamheten så att säga. Tittar man framåt då så reviderar man ju ner årsprognosen. Från man sa 4,5 till 4,8 miljarder, nu sa man 4,3 till 4,7. Om man tar mitten på intervallet så sänkt man alltså 3,2%.
Det är inte jättefarligt.
Det är inte superstort, men det är neråt då. För marginalen så sa man ju förut 10, nu sa man 9,5 till 10,5. Det är lite roligt för det är samma mitt då. Men man öppnade på något sätt upp för att man kan komma lite under ändå.
Eller
man
över.
Ja, eller över. Men jag tror det är mer sannolikt med under faktiskt. Men det var lite udda ändring tyckte jag.
Ja, den är riktigt rolig faktiskt. Man kanske bara, vad man egentligen vill säga att det är mycket mer osäkert vad lönsamheten blir. Det är nog det.
Det var nog det man ville säga, tror jag. Men vi var ju lite tveksamma till prognosen som vi sa redan förra gången då.
Ja.
Så det här påverkar faktiskt inte våra prognoser. Vi gjorde inte några större ändringar på våra prognoser frånsett att Q1 blev lite sämre.
Mm.
Marginalmässigt ändå, men inte så långt ifrån oss. Men så vi ligger i nederkanten av deras nya intervall nu, gör vi. På konfkollet fick man frågan också hur ska ni kunna öka marginalen då 2024 om omsättningen inte stiger så mycket. Och då sa man att vi går ur Q1 med 4% färre antal anställda och materialkostnader har gått ner från förra året, så med samma omsättning ska vi ha lite högre marginaler, sa han. Tittar man på affärsområden då, så var det starkt inom industrial, 12% upp i omsättning. Här ingår ju försvar då, som har gått starkt, som det gör överallt så att säga. Nu är det 67% av total omsättningen, så det är inte lika mycket som i Kitron till exempel.
Nej.
Men sa också att industrial hade växt även utan försvar, så det går bra för industrial-delen då. Och då sa man det bland annat styrka bland våra stora industrikunder, exempelvis sådana som rapporterar idag.
Jaha, vilka
var det? Jag var tvungen att kolla lite grann. ABB bland annat var en som rapporterade den dagen. Och de hade en jättebra rapport också. Så att, det tyckte jag var lite kul.
Man får man inte nämna eller man vill inte säga.
Det är så rebus.
Okej.
Anka minus. Anka.
Jag tror man hade fått sagt det, men jag tyckte det var lite kul.
Det
kanske var någon annan också som jag missade, så det kan vara flera bolag. Men ABB var nog ganska given sån. Mm. Det var en väldigt stark rapport. Resterande områden då, minskar omsättningen. Medtech växte dock över 100% förra året. Så det var ganska tuffa komps. Men det som man blir mest fundersam på är GreenTech. Mm. Det gamla tillväxtområdet. För här var det ganska lätta koms, men minskade ändå 14%. Och något som man var besvikna över försäljningen i det här området. För man sa att det här har inte kommit igång som kunderna har sagt att det ska komma igång. Det är ju bland annat laddade till elbilar då, har vi pratat om tidigare.
Ja.
Det är ju fortsatt minskning av ökningen av försäljning av elbilar. Eller, ja, det går ju trögt i alla fall. Och GreenTech var som mest upp i 30% av totala omsättningen.
Nu då?
14.
Ja.
Så alltså mer en halvering av, ja, av andelen.
Betar de av lager då, kunderna, eller hur?
Beta av lager, men sen är väl liksom efterfrågan, ja, till ja, exempel billaddare har inte varit lika hög. Liksom. Nu är ju då exponeringen mycket lägre. 14% är ju en stor skillnad mot 30%.
Mm.
Så att exponeringen mot det här området har gått ner. Kunderna säger att det ska bli bättre, men VD Johannes sa att jag har hört den förut och det har inte blivit så han vill se fasta bevis på en vändning innan han lägger in en förbättring i prognosen. Då.
Ja.
Så han talar om att det här kommer nog vara trögt i Q2 också för den här delen. Så att säga. Sen fick jag frågan på konfkålet om de lagt in en förbättring i makroklimatet på grund av räntesänkningar i prognosen. Det vill säga det vi pratade om där, med att jo, men det kommer ju bli räntesänkningar H2, då blir det bättre efterfrågan, då blir det bättre. Men de sa att de hade inte gjort det, utan prognosen var gjord med nuvarande förutsättningar.
Okay.
För finns det ju lite uppsida om räntorna skulle gå ner, så att säga.
Ja.
Ja, så vi får se vad man kan uppnå där. Tittar man tillbaka här, rullande 12, vinst 9,52, justerat för lite engångsposter i Q4 förra året. Aktiekurs 131, bakåtblicken 13,8 i PE. Prognosen för 2024 ligger nära deras botten på intervallet, som vi sa. Då handlar det ungefär på 10 kronor. P13. Lyfter vi blicken till 25 så har vi i vårt ark 11,60 P11,3 ungefär. När vi hade upp en not i förra podden såg vi kurs, då är kursen 144. Vi såg visst Margin of Safety, vågade inte riktigt köpa. Dels för att vi inte trodde på prognosen då, som de hade gett, och var lite orolig över att man tappar så mycket marginal i Q4. Nu var det ju sekventiella förbättringar faktiskt både på orderingång och på marginal i Q1. Och man tog ner den här prognosen. Vi tyckte den var lite mer rimlig. Kursen hade kommit ner en bit efter rapporten också. Så vi köpte faktiskt in not igen.
128 spänn eller något.
Ja, någonstans där i snitt. Vi tyckte risk-reward faktiskt blev lite attraktiv igen.
Den största oron är att vi tror på en nedre del av intervallet.
Ja.
Behöver de sänka en gång till? Och dessutom Q2 ser ju inte jättekul ut.
Nej.
Utan det är mest hösten man hoppas på här. Men just risk-reward och note, nu säger vi inte att de ska ha de här P25 de hade under pandemin.
Nej.
Men vi tycker det är ett bra bolag med bra tillväxt historiskt, så P11, 12 här, eller 13, det är lite lågt tycker vi.
Ja, och den stora risken i caset är ju att kapacitetsutnyttjandet blir jättemycket sämre, marginalerna ska tillbaka till 6-7% eller någonting.
Ja.
Men då har ju Johannes helt fel.
Ja.
Vdn alltså.
Och dessutom är det 8,6 nu på ett kvartal som inte är något superkvartal.
Ja.
Så att det,
Nej, men vi tycker ändå att och från Q3 sen så blir det klart lättare komps också.
Mm.
Och man har ju kvar sin inte längre prognos. Ja, nej, men vi tyckte också under hösten så kändes det som det kom en nedgång väldigt hastigt, väldigt kraftig. De pratade om very weak market, om du kommer ihåg.
Ja.
Var ska du ta vägen? Nu känns det ändå som att det har lite planat ut sekventiellt.
Mm.
Det kanske är ungefär här någonstans som botten ligger.
Är det ett V eller är det ett badkar?
Ja. men vi tycker ju nästan ändå om det är ett badkar, så man får vänta lite att det är
ja,
okej.
Okay. Ja, precis.
Men det får inte vara någon sorts dubbel V eller något, det går ner igen.
Nej, precis.
Men vi tycker ändå risk och vård är okej här nere.
Ganska rejält blankat här, va?
Ja, det står risken då i och för sig.
Men vi har gått emot blankarna då och då historiskt. Även om vi... Jag förstår varför de har blankat faktiskt. Ja. Och det är inte säkert att de kanske köper tillbaka as we speak. Vem vet?
Ja.
Jag vet inte. Men just de har ju ändå haft rätt här.
Och alla har inte blankat just på den här dagskursen heller.
Nej.
Så att det har ju varit, de har ju gått ner kraftigt. Jag menar, det var väl 230 kronor och liknande, va?
Ja, som toppar på, ja. Ja. Ja, något sånt. Alltså. Det är 100 spänn ner. Alltså.
De har verkligen tagit ner förväntningarna.
Men nu har vi blankningen ökat sista halvåret, va?
Jo.
Så att,
Och det var den som mest blankad av alla peers också.
Ok.
Vilket också är lite lurigt.
Ja, ja. Nej, men,
New Wave var ju också jätteblankat.
Ja, nej, men ibland så känner vi oss sturska och vågar gå emot.
Och igen då, det här är ju 5% eller vad har vi? Någonting sånt.
Ja, något sånt. Ja. 5-6% av
portföljen. Så jag menar, det är inte ett all in bet.
Nej, det är det aldrig i och för sig.
På att blankarna har fel. Nej, men det är viktigt att påpeka.
Ja,
alltså,
ja.
Det blir ännu, om blankarna ser ett case där det ska ner kraftigt så är det ännu viktigare att inte ha hela portföljen ner.
Ja.
Så att säga. Så vi gillar ju alltid riskspridning.
Ja.
Men vi är välkomna Not tillbaka i värmen.
Trevligt.
Det var bolagen.
Mm.
Och vi ska summera upp resten här av punkterna. Och nästa avsnitt då är ju 167 torsdag 9 maj. Det tänker man inte när man var ute och gick här innan idag, att det är snart maj.
Nej.
Och då fortsätter vi med rapporter.
Ja.
Vi kan inget annat nu.
Ja, då har det kommit många.
Mm. Ja. Men vi kommer in, det känns som att vi hinner inte ta alla ändå. Nej, man får välja ut ett par stycken.
Det är som vanligt. Mm. Man kan ju kontakta oss via mail till exempel på kontakt@kvalitetsaktiepodden.se. Man kan kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Och då är det den vanliga frågan om vi har någon riktig makro eller TA värd att ta upp idag.
Lavin, har du något?
Vi måste följa upp.
Ska det vara så?
Senast? Ja, men det tror jag.
Ja, som av en händelse så sitter jag på lite manus här och vet att ni också gör det.
Mm.
Det är ju så att det har blivit dags att kora vinnaren i kampen om det roligaste avsnittsnamnet. Och då resultatet ligger helt öppet på X så kan vi ju direkt avslöja då för de som eventuellt missat det att vinnare i tävlingen blev i utklassningsstil avsnitt 75 från september 2020. Och det var titulerat Large Cap.
Ja. Det är lite fyndigt.
Det är lite fyndigt. Det var lite fyndigt. Ja. Ja.
Jag vill inte skratta rakt ut.
Nej, vi fick in totalt 781 röster och Large Cap fick nästan 40 av dem.
Mm-hmm.
Och här kunde man ju bara rösta på 4 alternativ. De övriga kombatanterna här var vilken idiot la OS under rapportperioden som kom in på en hedrande andra plats. Det bejublade julavsnittet Två tomtar, inget loft som kom trea och det lite oväntade bidraget i en sån här tävling nämligen bidraget Crafty framgångsvåg som slutade 4 och var ett av de mest föreslagna alternativen också på mail.
Hur tog vi ut de här 4 av alla?
Man fick mejla.
Det var ju
du som berättade hur det skulle gå till.
Ja.
De lyssnar ju på dig och inte på mig. Inte ett enda felmärkt bidrag den här gången.
Oj, herregud. Du
ser. Så det är du som ska få ta det här
framtiden. Radiorösten.
Vad sa du? 780? Eller?
Ja, 781 röster på X som tur var. Ja,
just det. Men det är ändå tillräckligt många för man ska kunna dra någon slutsats.
Ja, fast de hade bara de här 4 att välja på.
Jo, men ändå. Det var ju ändå...
Av de här 4 var uppenbarligen 20. Large Cap roligast.
Mm.
Mm. Och den lyssnare då som först skickade in just det förslaget Large Cap efter förra avsnittet och sålunda vinner den första av de här The Most Important Thing-böckerna då.
Mm.
Det är Henrik från Stockholm. Så
grattis till honom.
Och den andra lyckosamma lyssnaren som också lyfter fram Large Cap och vinner en bok är Fredrik i Skellefteå.
Ja.
Och den sista... Boken som vi lottar ut då, bland annat skickade in bidrag eller mejl till tävlingen. Det går till Antonia i Alingsås.
Grattis.
Hon hade ju gärna sett att avsnittet Linköping kommit med i slutomröstningen. Man kan inte alltid få det man önskar.
Nej.
Men man kan uppenbarligen få en bok.
Ja,
ja,
grattis.
Så det får ju hon då. Den har vi klottrat lite i också, i alla de här. Så det får man leva med. Grattis till alla vinnarna och böckerna kommer på posten inom kort. Men nu kanske ni märkte här att vi var ju inte 100% nöjda med de här förslagen som kom in här. Vi var ju inte med och rösta i vår egen tävling, va? Det hade varit oprofessionellt här.
Tävlingen tillkom ju för att vi själva satt och kollade lite grann.
Och var så nöjda med oss själva. Så nu har vi, Ola har börjat med att ta fram sin egen favoritlista här, så skulle vi gärna vilja veta vad tänker du om de gamla avsnittsnamnen?
Topp 3 roligaste avsnittsnamn enligt mig då?
Ja.
Jag kan ju redan på förhand säga att det bara är ett av dem som var med i den här omröstningen på X då.
Spänningen är olidlig.
Nummer 3, bronsplats då. Avsnitt 148. Hur blir det med inflationen?
Det är ingen som fattar.
Hur blir det med inflationen? Frågetecken. För att tycka att det här är roligt måste man ju först och främst förstå ironi då. Och det vet man ju inte om alla gör i
och
för sig.
Och det är lite svårt att skrifta också.
Ja, sedan måste jag känna till att poddens kärna här är ju bolagsfokus och inte makro, va?
Mm.
Då tycker jag det här blir ganska roligt faktiskt, för jag känner ju till det här då. Mm. Så att det här gör det till en toppkandidat för mig då. Mm. Oväntad helt enkelt.
Visste vi det på avsnittet? Det gjorde vi inte, va?
Vadå?
Hur blev inflationen?
Nej, nej, hur blir det med inflationen? Frågetecken. Det var det som var. Ja. Vi kan inte säga att vi svarar på frågan.
Nej, jag tror inte ordet inflation förekommer i den podden.
Nej. Nej. Mycket, mycket kul tycker jag. På en hedrande andra plats då. Silver här. Mm. 88. Järnvägsunderhållets motsvarighet till Tesla.
Ja, det är ju en klassiker alltså.
Det här är också ironi på hög nivå då. Det var Claes skulle jag vilja säga här. Och det här är ju det ironiska med det här är att man då jämför lilla svenska Railcare här med Tesla då. Och först och främst är det ju att järnvägsunderhållsfordon drivna med el omöjligt kan bli en lika stor global succé som kommersiellt framgångsrika elbilar, va? Det är ju det första.
Nej, det är osannolikt i alla fall.
Tesla, Elon Musk, Railcare, det är ju liksom väldigt roligt. Mm. Det andra är ju så att Railcare nu aldrig har sålt ett sånt här fordon.
Nej, de har köpt dem själva och hyr ut dem.
Mm. Utan man har ju liksom bara pratat om den så länge. Ja. Så att Claes slängde fram järnvägsunderhållets motsvarighet till Tesla tyckte jag var fruktansvärt roligt.
Mm. Jag måste bara säga en sak på just det temat. Bolag som har en sån här fin lösning som de ska sälja till kunder. Mm. Och sen kommer det ut ett strategiskt PM där de säger vi har gjort en strategisk översyn och nu kommer vi fram till stället att vi ska hyra ut det här till kunderna. Mm. Som sen på något sätt ska betala tillbaka i el, köpa el eller någonting. Vad det nu råkar vara. Då är det bara att sälja, generellt sett. För det visar att kunder vill inte köpa det här, utan de vill bara ha det de producerar.
Bravida har ju nu en bra intjäning, fast från andra grejer då här. Ska vi ju...
Nej, inte Bravida. Nej, eller... Railcare.
Railcare, förlåt. Ja. Mm. Mm. Är det så mycket mejl om Bravida här som man... Ja. På första plats...
Ja, vinner då?
På första plats, nummer 111. Helt enig med lyssnarna här då. Ja. Nästan i alla fall då. Vilken idiot lade OS under rapportperioden? Och det här är ju bara...
Ja, det undrar man ju.
Jag får nog, det är ju Claes som satte den här med och den är ju så spot on. För just då kände man ju bara, man kan ju inte både kolla på OS och följa rapportperioden.
Nej, det var ju inte bra. Det blev ingen bra rapportperiod alltså.
Nej. Synd att den kom tvåa här i tävlingen, men lyssnarna har ju rätt här.
Ja, de har rätt.
Det är deras omröstning som gäller. Men där har ni mina topp tre då.
Ja.
Jag har även två... Ja. Jag satt och gick igenom alla här, fick lite feeling. Så jag har även två avsnittnamn som på något sätt stack ut med tanke på börsläge och vad de säger om börsläget. Ja. Så jag tog upp de två med här. Vill ni höra?
Ja, kör på det.
Nummer 64, mycket omtalat avsnitt på fiske i börsdjupet här då. Mm. Släpptes ju coronaraset 2020. Visar ju ändå att börsen var lågt värderad och man kunde fiska billigt här, va?
Och det tycker jag man kan lyssna på faktiskt.
Ja,
igen.
Så. Mycket intressant.
Inför nästa gång det går ner.
Ja. Sen har vi nummer 85 då. P40 på toppvinster heter det. Och det var ju då lite... Ja, vi var väl lite trötta på börshåsen när vi skriver en sån, ett sånt avsnittnamn skulle jag säga. Men det här var ju då... Släpptes under 2021. Det här avsnittet börshåsen då. Och P40 på toppvinst. Jag vet inte, var vi sura på att börsen gick upp? Det kanske var det som var. Eller var vi bara trötta på värderingen att vi inte hittade
något? Ja, vi hittade ju inget.
Nej. Ja, nej men, så det blir lite honorable mentions där. Mm.
Ja, och vi hamnar skapligt rätt med de namnen också.
Ja. Mm. Ja, de har ju varit väldigt tydliga. Det var bra köp respektive sälj där på dem.
Ja. Mm. Blev inspirerad då när du sa att du skulle ta några av dina favoriter då.
Ja.
Så tänkte jag att lyfta fram en grupp med avsnitt här med allt mer krystade allitterationer. Som startade med det bejublade 20:e avsnittet. Och det heter Billigt men bygg.
Mm. Kommer vi ihåg.
Följdes upp med Billigt men betting. I avsnitt 48.
Närbesläktat kan man säga.
Ja, det var inte så påhittigt då eftersom det var billigt igen då. Fick sin fortsättning i det är inte fått lika klatschiga avsnittet Rea men retail.
Ja, då börjar det bli lite
krystat. Och det här tror jag nog att många lyssnare börjar nog hoppas att vi hade övergett det greppet för gott då. Men sen ganska snart igen i avsnitt 126, då kom den fantastiskt krystade titeln Frestande men friluft.
Nej, nu får vi begreppet.
Och då tänker man att nu är det väl slut. Nej, avsnitt 154, helt i avsnitt dess liksom inspiration döpte Billigt men bettan.
Oj, ja,
då är vi tillbaka till basis kan man säga.
Ja, så vi hoppas att vi är klara med det. Och lyssnare kan i alla fall glädjas åt att det finns ju ett antal branscher vi undviker. Så därför har man ju sluppit avsnittet Fynd fast fastighet.
Det är nästan värt att göra ett avsnitt.
Ja. 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 Macke, du har...
Ja, precis. Jag blev också tvingad att ta fram en lista.
Ja, ja. Stackare.
Nej, men inte på så kul då. Så jag tog fram istället de tre jag tyckte bäst om. Mm. Oavsett om de var roliga eller inte.
Okay.
Och då har jag på tredje plats då. På pallen. Mm. 161. Nyckeln till lycka är låga förväntningar.
Mm. Ja. Oh,
och det är ju för att det här är en hyllning till Charlie Munger.
Ja.
Den fantastiska tänkaren. Också fruktansvärt rätt både i livet och på börsen.
Mm. Ja.
Så den tänkte jag måste vara med.
Bra.
153. Den mest intressanta rapportperioden någonsin. Och det är lite internskämt då, eftersom vi alltid säger det.
Ja, eller fram till alldeles nyss
fram till
i alla fall.
Här då. Ja. Men annars har vi sagt det varenda gång och så döpt ett avsnitt till det.
Ja.
Så den fick vara med också. Och sen ettan är ju faktiskt samma som du var inne på, Ola. Vilken idiot la OS under rapportperioden. för den var ju rolig och sann.
Sann, ja. Så. Mm.
Ja.
Ja.
Då har vi då lämnar vi det här navelskådandet för den här gången.
Nu kan vi stänga den delen.
Då stänger vi den. Och hoppas att vinnarna får glädja sina böcker här. Eget ägande då. Cavalier har Invido och Bravida då. Tog vi upp ganska mycket. Och Dometic i Quality Focus. Vi har ju också Bravida och Note själva.
Så är det.
Ja. Av bolagen vi tog upp idag.
Mm.
Och Invido är pensionsbolag.
Ja. Mm. Vi stötte ju helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkarjournalister som ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på läkareutangränser.se och där kan du också se vad du kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Är man kvinna eller råkar känna en kvinna och lyssna på det här? Gå då själv in eller tipsa om nordnet.se/female-network. Och gör det nu, för det här avsnittet är snart slut, så då kan man göra det, va?
Mm.
Och vi vill även påminna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i kavaljersfonder. Det kan man enkelt göra via bland annat Nordnet och Avanza, och då även i sitt pensionsspar om man har det där. Då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber er komma ihåg att
det är först när tidvattnet drar sig tillbaka, så ni får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.